Vi är mellan Syrien och Turkiet. Vi har tagit in, vi har tagit oss över stängslet. Nu är vi på olivfältet. Det där olivfältet, det kändes som timmar. Vi promenerade och vi kunde inte se mer än 5 meter fram. Jag visste inte vad som var framför mig. Jag kunde bara se kanske 1 meter
becksvart.
Fram. Det är becksvart. Och jag hör bara folk. Och jag gör bara dua. Jag gör dua. Allah, ta oss fram. Ta oss över.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu ett avsnitt av Islampodden. Glöm inte likea, subscriba, dela, kommentera. Hjälp oss nu ut till alla där ute. Må Allah belöna er. Idag så har jag med mig två gäster. En som ni redan känner igen, Karim. Och så har vi även en ny gäst, en vän till oss och broder till oss som heter Chama. Och välkomna.
Barakallahu fik. Fick...
Ingen och alaikum salam. Alhamdulillah, mina älskade bröder. Ni har länge arbetat med välgörenhetsprojekt. Och ni har haft en organisation som sysslar med välgörenhet. Och välgörenhet är en stor, vad ska jag säga, alltså det är en stor handling i islam. Nämns både i Koranen, i hadiserna och generellt runt om i världen. Folk respekterar och uppskattar att folk sysslar med välgörenhet. Att man hjälper de som har det svårt, hjälper de drabbade, hjälper änkor, hjälper i krigsdrabbade områden. Och många har ofta frågor kring de här organisationerna. Hur samlar de in pengar? Når pengarna fram dit? Hur är det på de här platserna som ni kommer till? Kan man arbeta? Det är många som faktiskt frågar mig om de kan börja arbeta med det här. Är det inte farligt? Jag tror att det finns mycket att berätta när det kommer till just från insidan. Vi som kanske sitter här i Sverige och bara skänker, vi vet ju inte riktigt hur det går till. Alltid. Vi kanske ser lite på sociala medier, något klipp här, någon bild där. Du var nyligen i Marokko, det såg jag på sociala medier, jordbävningen. Du har varit tidigare i vissa länder. Så jag tänkte att ni får berätta i det här avsnittet idag så att folk får mer kunskap om det. Och kanske berätta lite bakom kulisserna hur det fungerar och inspirera andra där ute. Bi'idnillahi ta'ala. Jazakum la khairan.
Barakallahu fik.
Varför startade ni? Och när startade ni?
Vi startade vår organisation En hjälpande hand, hette Islamiskt välgörenhetscenter då, 2013. Vi började tänka på det lite innan. Men 2013, och det var i samband med kriget i Syrien. Den här tiden, det var många som ville göra, många såg kriget i Syrien, du vet, delades mycket hemska videor som ni kommer ihåg. Det var, du vet, så här, barn som dog. Det påverkade många väldigt mycket. Och många ville göra något. Och tyvärr, som vi känner till, många från Sverige valde att kanske agera på felaktiga sätt. Man började åka ner, folk åkte ner och krigade. Anslöt sig många gånger till skumma grupperingar. Det här var innan kanske också IS och sånt var helt känt för folk. Det fanns andra grupper. Och vi ville också göra någonting, men vi rådfrågade våra äldre bröder här. Vi satt även med vissa mashayikh från andra länder och frågade vad vi skulle göra. Och det rådet vi fick av alla var att jobba med välgörenhet.
Jag har ett minne av att nu när du nämner det, att ni två kom till mig i Tensta under den här tiden.
Ja.
Eller hur?
Vi var på rådfrågningsturné.
Jag kommer ihåg det nu.
Ja.
Att ni pratade med mig i Tensta när ni skulle starta det här.
Bakom
skrillen, exakt. Vi träffade där. Jag kommer ihåg det här. Subhanallah, jag hade glömt. Nam. Okej, så det var typ starten på varför ni öppnade den här organisationen.
Exakt. Och vi pratade ju mycket med Sheikh Abdallah också då. Han var väldigt involverad i det. Vad vi ska göra, du vet, det är inte lätt bara att starta en organisation, för att man vill också betona att det fanns ju organisationer i Sverige som jobbade. Och vi startade inte för att vi inte litar på de organisationerna eller för att vi inte tyckte de gör ett bra jobb och så vidare. Men människor många gånger, man märker, det kanske är ett tvivel från shaitan eller en waswas eller någonting så här att ge inte, pengarna kommer ändå inte fram.
Mm.
Det är stora organisationer, kolla vad de tar i löner, kolla vad de tar. Så, och stora organisationer måste ta löner. De måste jobba, det är en stor organisation. Du måste ha anställda. Ju mer professionellt du vill göra något, ju mer anställda måste du ha, ju mer professionella människor måste du ha. Och för att få ditt professionella, du måste ge dem en lön. Oftast. Mm. Och det är naturligt. Men vi ville göra det här som en ideell förening. Där vi jobbar småskaligt i specifika områden och fördelar det vi får in 100%.
Jag kommer ihåg, det brukade stå så oavkortat.
Exakt.
På reklamen. Oavkortat.
Exakt, jag kommer specifikt ihåg innan vi startade IVC, jag tror det var 2012. Det var en broder faktiskt, må Allah belöna honom. Han satte igång en insamling.
Exakt.
Ja, satte igång en insamling faktiskt, bad vet, bland nära och kära och så. Så skickade runt sms, och han skulle skicka ner pengarna för jag tror han hade släkt också i Syrien. Jag tror han var palestinier från Syrien. Mm. Så han hade släkt ner i Syrien, så du vet, alla kände till honom. Han fick en ganska bra spridning och jag minns att...
Han fick in typ 100 lax.
Ja, han fick in strax över 100 000 och på den tiden det var ändå ganska mycket för en privat insamling. Så jag kommer ihåg att det där var ändå, jag skulle säga, startskottet på att vi fick upp ögonen lite för att det går att göra någonting för våra drabbade syskon.
Exakt.
Och det var kort efter det som vi, sen var det mycket snack om att vi skulle göra någonting. Och sen sommaren 2013 så satte vi igång med allting.
Mm.
Och då hade vi också gått igenom allt som man behöver för att starta en förening, precis, organisation. Vi har gått igenom stadgar med, faktiskt med Sheikh som var här.
Ja,
I samråd med...
Vi gick igenom våra stadgar med dem.
Exakt, exakt.
Alhamdulillah. Nej, det alhamdulillah. Är bra. För jag brukar alltid rekommendera att om någon vill hjälpa, alltså bidra och hjälpa folk utomlands, att man går då via... välgörenhetsorganisationer, pålitliga välgörenhetsorganisationer och inte bara swishnummer, du vet, som folk lägger upp lite hejvilt, jag vill hjälpa till i ett visst land. Och jag tror att många i Sverige, speciellt hos våra bröder och systrar där ute, känner till er. Men ni har varit aktiva väldigt mycket, ni gör mycket just speciellt under Ramadan, ni har hjälpt till i flera länder. Många som har spridit eran reklam och era affischer och insamlingar. Men jag vet att en fråga som jag till exempel får nu, och ganska ofta när det är krigsdrabbade länder, hur vet man att pengarna kommer fram? Hur kommer pengarna fram? För ni vet ju själv, ibland när man bara swishar någon 5 lax, 10 lax, banken efter det. Så på ett enkelt sätt förklara, så när folk bidrar från att de har bidragit, vi säger att insamlingen är klar nu, ni skulle samla in till ett visst land, insamlingen är klar. Hur är processen efter det?
Jag tänker, du kan ta det. Jag ville bara kommentera en grej som du sa. För folk samlar in ofta. Folk gör många gånger insamlingar privat. Och du sa att du rekommenderar ofta att man går via organisationer och så. Och jag tror att folk vill göra gott. Folk samlar in. Men det finns också en fara i det. För att vi har lärt oss på de här nu prick 10 åren. Subhanallah, nu, som vi har hållit på med det här. Vi har gjort våra misstag också. Och så som vi jobbade då. Vi kan dra några exempel på, du vet, saker vi gjorde då. Så gör inte vi nu. Och då har vi lärt oss via misstag och råd och från fältet. Ibland samlar folk in, de vill göra gott, de vill samla in. Och, ja, det finns en pålitlig broder i Burkina Faso, vi ska skicka pengarna dit. Och så skickar man pengarna bara. Ingen åker ner, ingen tittar.
Ingen uppföljning.
Och nu tar du människors pengar och du säger det finns en pålitlig broder jag ska skicka till. Hur pålitlig? Hur många gånger har du varit där? Hur många gånger har du träffat honom? För att när man börjar samla de här summorna, 100 000 är mycket för oss i Sverige. Men tänk vad det är för människor i andra länder som aldrig har sett de här summorna.
Exakt.
Även om han är en bra person, shaitan kommer komma in i bilden. Du måste själv kunna garantera. Du måste själv, kanske inte bara du, en tredje part som granskar. Som inte är du, som inte ens han vet är där och granskar för att säkerställa. Men Shama kan inshallah berätta mer som svar på din fråga.
Som svar på frågan, det som man ser oftast i våra insamlingar, det är bara toppen av isberget. Det riktiga arbetet är egentligen det som vi gör innan varje insamling. Så att vi är i ett land, det är egentligen det lätta arbetet, om man får säga så. Det jobbiga och det som tar mest tid, Det är förarbetet. Och då pratar vi alltifrån att vi säkerställer främst tre saker. Vi säkerställer att vi kan vara på plats fysiskt. Och det är för att vi ska kunna göra en analys om, alltså kring vad det är som behövs på plats. För att bara kolla med någon, ja men vi behöver det här, folk behöver det här, vi vill själva vara nere på plats och bekräfta att det här faktiskt är behovet bland folk som bor där. För att vad en person kan säga, det är enkelt, men det här är vad som behövs. Men att gå ner och lyssna på vad folk säger, vad folk behöver, det är något helt annat. Så det är först och främst att vi själva har bestämt att ett kriterie bland många är att vi ska vara på plats. Exakt. Vi ska kunna garantera vad det är som händer, vad folket behöver och vad folket går igenom. För att på bästa sätt göra hållbara projekt och inte bara komma och försvinna. Precis. Komma, dela ut lite ris och sen försvinna. Mm. Ibland måste du göra matinsamlingar. Det är ingenting fel med det. Men vi siktar på att göra hållbara projekt.
Jättebra.
Långsiktigt. Mm. Hur kan vi hjälpa dem? Mm. Inte bara idag, om ett år, om fem år. Kan vi göra någonting under så lång tid? Allt det här kollar vi innan. En annan grej vi kollar är att vi ser till så att vi kan skicka ner pengarna säkert via banken. Mm. Och det kollar vi alltid med banken innan. Vi ska göra en transaktion till det här landet. Det här är mottagaren. Vi har alla uppgifter. Och vi säkerställer att vi faktiskt kan göra den här transaktionen.
Det här är jättebra att du nämner. Ja. För att jag har uppmärksammat att vissa som gör privata insamlingar inte har kollat upp någonting. Mm, utan av känslor. De vill väl.
Ja, 100%.
Och så har han plötsligt slammat in 60 000. Sen skriver han dem till mig ibland. Flera gånger har hänt. Banken frågar nu. Vad ska jag göra nu? Alltså, de blir stressade och vet inte riktigt vad de ska göra och hur de ska skicka ner pengarna. Så det är jättebra att du nämner de här två grejerna.
Och den sista är också lika viktig som de två andra. Och det är att vi har pålitliga samarbetspartners på plats. För att du kan ha det första och andra. Du kan skicka ner pengarna säkert. Vi kan åka ner också fysiskt. Men våra samarbetspartners är inte 100% pålitliga. Och det har du Karim också själv erfarat. Och kommer säkert gå in på det lite.
Ja, det finns exakt.
Det finns exempel på vad som kan hända. Om inte man är på plats, om inte man är lyhörd, om inte man granskar och kontrollerar saker.
Och det är en viktig grej, alltså, som du sa, den första punkten, vad folk är i behov av och vad man gör för välgörenhet. För att bistånd, det har blivit en industri. Jag läste någonstans att det är typ så här sjätte största industrin i världen eller någonting, som i omsättning. Välgörenhet hjälper inte alltid folket som får den. Vad menar du med det? Ja, du kan komma och ge bistånd till någon. Till exempel USA dumpade ris i Somalia i början på 90-talet. Sitt överskott av ris dumpade man i Östafrika när det var svält. Vad gör du? Oftast svält i modern tid beror inte alltid på brist på mat. Det kan bero på bristen av tillgången på maten. Att folk kanske inte har pengar att köpa. Det kan vara flera faktorer. Kommer du och dumpar till exempel ris, så kanske du sätter en massa bönder i konkurs som inte kan sälja sin ris. Mm. Det finns en massa gratis ris att få. Så du skapar kanske mer fattiga på det här sättet. När man kommer och ska...
Intressant perspektiv. Tänkt på det här sättet.
Exakt. Och det är mycket sådana grejer. Man säger till exempel att i Afrika, för varje dollar som kommer in i landet, på kontinentet generellt, Afrika specifikt söder om Sahara, för varje dollar som kommer till Afrika så lämnar 6 dollar kontinenten. Hur? Bistånd ibland, länder använder bistånd som påtryckningar, som mutor nästan, för att få tillgång till marknader, för att kunna etablera sina företag. Därför ser jag att det finns länder som har fått bistånd i 50-60 år och bara blivit fattigare och fattigare. Mm. Och som har skulder till internationella organ som Världsbanken och IMF. De sitter med skulder till dem och betalar räntor som är flera gånger större än bistånden de får. Så hade ni velat hjälpa dem, då hade ni strykit deras skulder. Inte gett dem bistånd. Mm. Och det här är en annan fråga. Som man kan gå in i hur mycket som helst. Det finns böcker, det finns uppsatser, det finns forskning på det här. Hur mycket som helst. Bistånd, hjälper det, hjälper det. Det vi försöker göra i alla fall är att prata med folket vad de behöver. Vad är behovet här? Är det vård? Är det vatten?
Och i tillägg till det, precis som broder Karim nämner, det är att vi försöker inte slå ut alltså själva vad ska man säga, näringslivet som vi kommer till. Om vi ska köpa upp mat, vi går inte att köpa upp mat någon annanstans, utan vi försöker också gynna området vi kommer till. För att nu, det är redan kaos där, av en, två eller tre anledningar. Och vi kommer ju dit för att hjälpa dem. Så när vi kommer dit, vi försöker också stärka de här, vad ska man säga, det här lokalsamhället.
Exakt.
Köpa grejerna från dem. Och så förhandlar vi också alltid liksom priserna med dem och så. Men det är en viktig punkt som man nämner, så att man inte kommer med saker utifrån. Utan man ska också försöka gynna närområdet med själva pengaflödet.
Det finns en somalisk syster, vad heter hon som du satt med?
Med Degan.
Ja, ja. Hon driver en stor organisation. Jättestor. Och de har gjort studier på det här. De jobbar framförallt i Östafrika, att det bästa, i de flesta fallen, det bästa biståndet är cash, hand to hand.
Mm.
Att du ger människor kontanter, så att du tillsätter pengar i deras ekonomi. De går och handlar sen det de behöver med det. Och du boostar deras ekonomi på det sättet. Om vi kommer med 5 container med kläder från Sverige och släpper det i en by, vad händer med alla som säljer kläder där? Du gynnar kanske några få som får gratis kläder, men så hellre då kommer pengar. Låt dem konsumera och tillför. Sen finns det alltid specifika fall och så vidare där det kan behövas göras andra saker. Men just att man kollar med folk som kan sitt samhälle, vad som behövs.
Jag tycker att det är jättebra att ni nämner de här grejerna, för jag tror att jag kan prata för mig själv, och jag tror att även många andra där ute inte tänker på de här aspekterna. När vi bidrar med någonting.
Man vill göra skit.
Man vill göra gott.
Ja.
Man är bara glad. Folk blir glada. Vi ser bilder, vi ser videos. Det värmer ens hjärta.
Mm.
Men det är lite som du säger. Och sen att skapa så hållbara projekt som de kan sen, så att de inte alltid behöver bidrag. Att de kan fortsätta med det.
De ska inte vara beroende av bidrag på det sättet.
Exakt.
Om inte det handlar om, som Karim sa, att vi kommer dit med pengar. Då vi kan ge pengar. Exakt. Över en längre tid. Det kommer inshallah bara gynna dem.
Ja. Tyvärr, alltså på grund av att det har funnits folk som är bedragare i de här, jag vill inte kalla det bransch, men som du vet, de kamouflerar sitt bedrägeri med att det är välgörenhet och liknande. Exakt. Och tyvärr, shaitan lurar dem och de tar pengar. Hur kommer pengar fram? Hur säkerställer man?
Som Chama var inne på, vi åker alltid själv ner och tittar. Och innan, man kan tänka så här, okej, pålitliga partners, hur vet vi att de är pålitliga? För det första, innan vi gör ett stort projekt med dem, innan vi går ut med att vi ska göra ett stort projekt, då har vi ofta gjort ett mindre pilotprojekt.
Mm.
10 000, 20 000, testat. Vad går de för? Och de flesta som vi samarbetar med känner vi redan någon som har samarbetat med också, så att vi har fått dem rekommenderade.
Och som vi känner till man bra känner, innan också.
Det är inte en annons bara. Det finns någon som vi samarbetar och så hör någon av sig. Det finns redan en rekommendation. Men det räcker inte allt. Jag kan ta ett exempel. När Rohingya-krisen bröt ut 2017, när Rohingya är ett förföljt folkslag, våra syskon som bodde i Burma, de flesta av dem.
Den har rört sig runt här hela tiden.
Det har aldrig varit en fluga. I Burma bor de nästan 2 miljoner, 1,5 miljoner. Jag vet inte hur många som bor kvar. Enligt FN, världens mest förtryckta folkgrupp. De har varit i det här som kallas för Arakan-staten, tidigare Rakhine-staten, i en del av Burma. Och började fördrivas och alltid förtryckts där och fördrivits ibland, men började fördrivas på allvar 2017. Vi gjorde en akut kampanj, vi åkte ner, men då handlade det mest om akuta förnödenheter, och det ibland behövs det att göra, så det är mat, filtar, folk sover ute under liksom träd.
Exakt.
Så folk behövde, exakt, och medicin, folk kom skadade, folk hade fördrivits av militären, vissa hade blivit misshandlade, torterade. Det var så, den typen av hjälp då. Sen ville vi göra ett mer långsiktigt, som Chama var inne på. Vi vill alltid göra mer långsiktiga projekt. Så vi tänkte att vi ska börja bygga hus som de kan bo i. För att vi vet inte nu, Bangladesh då tog inte emot dem. Sa att de kommer inte få vara här. Burma vill inte ha tillbaka dem. De var lite ingenmansland. De fick vara en del av Bangladesh. Ett litet tillsatt område där man började bygga hus så att de åtminstone hade någonstans att vara i.
Som också var världens största
flyktingläger.
Ja.
Kanske en miljon människor som bodde där.
Ja.
Subhanallah. Och det var, vi tänkte okej, vi ska börja bygga hus. Vi hade en samarbetspartner på plats. Vi byggde kanske 10 hus. De här husen kostade kanske några tusen. Jag minns inte exakt vad de kostade att bygga, 2000 kronor. Av bambu, ganska enkla hus. Och sen så började vi vår kampanj. Och vi var där nere för att kolla hur de här husen hade byggts. Tillsammans med några bröder från Danmark. Och det, den här samarbetspartnern vi hade på plats inte förväntade sig kanske var att vi skulle verkligen gå runt och kolla vartenda hus som vi hade byggt. De visade oss 8 eller något, vi hade byggt 17 eller 18. Och sen tänkte de vara klara och sa vi vill se allihopa. Och sen, när vi gick runt och kollade, vi hade ju byggt de här 1-2 månader innan. Så minns jag att jag sa till brodern som var med oss här från Sverige, för han kan språket. Jag sa, jag ska gå tillbaka till de vi har varit hos och fråga dem hur länge de har bott i de här husen. Så han gick bakåt, han tog en runda och frågade alla som vi har varit i. För de har hängt upp våra banderoller på husen, det står IVC, hus och intervju. En säger 8 månader, en säger 10 månader, 12 månader. Så vi var tysta, vi fortsatte vår runda. Han spelar teater nu. De här husen är byggda redan innan vi har skickat pengar. De har bara hängt våra banderoller på. Sen vi tog ett möte med han på kvällen och brodern som var med. Han presenterade att det så här är det. Vi vet att ni har lurat oss och vi har gjort en anmälan till polisen. Vi kommer att anmäla er. Och han fick stress den här killen. Lång historia kort. Deras organisation stängdes ner. Alhamdulillah, där. De får inte ens verka nu längre i Bangladesh. Det var en stor organisation. Och alla och alla, hur många de har lurat innan. Vi hittade en ny samarbetspartner. Vi öppnade faktiskt med bröder vi känner från Sverige. Mm. Egen organisation i Bangladesh. För vi hade lärt oss hur man jobbar via de här nu. Så vi kunde göra, alhamdulillah, vi kunde bygga själv ungefär 300 hus. Bättre standard, allting till våra syskon.
Ja, betong också.
Fundament och urgrävningar runt om så att vatten kunde rinna iväg ifall det började regna, för exakt. De har problem med vatten där. Mm. Men det är en lärdom till exempel hur det kan se ut. Att vi försöker så gott vi kan, för de pengarna som våra syskon skänker till oss är en amana. Vi står ansvariga
framför Allah. Ska man förklara det för de som inte förstår?
Folk har anförtrott oss de här pengarna. Och vi står till svars framför vår skapare och framför de här människorna vad vi ska göra med dem. Och vi tar inte lätt på det. Vi försöker verkligen göra vårt bästa. Vi kan brista. Det kan hända någonting som inte vi har kontroll över. Men vi försöker, wallahi, vi försöker så gott vi kan att verkligen se till att de gör så mycket nytta som möjligt. Inte bara dela ut dem, utan också att de gör så mycket nytta som möjligt.
Jättebra. För det är många som, jag ska inte nu skrämma iväg folk, många, men det är flera som har klagat just på, alltså flera som jobbar i vissa andra organisationer, när de har pratat med mig om insamlingar, att vara försiktig och vara försiktig Musa, det, även när man är där nere, tyvärr vissa länder, de har inte bra ställt, så det blir en prövning för dem med mycket pengar.
100%.
Och jag märkte, och det är därför jag själv, när det kommer till utlandsprojekt som jag var delaktig lite i, för det var ju länder jag själv har varit i.
Exakt.
Jag har sett till att vissa från Sverige som jag känner är där nere. Mm. Och jag har gjort mitt bästa. Men ibland, man gör det man kan och man gör sitt yttersta. Och må Allah förlåta och vägleda folk på vägen där.
Amen. Då vet du själv hur mycket tid det tar.
Det är därför jag gör inte längre.
Exakt.
Jag gör inte, nej.
Det tar mycket tid.
Det är väldigt mycket ansvar. Man blir lite stressad och rädd orolig. För det är folks pengar.
Ja.
Och saker har inte kommit kanske alltid i tid. Alltså jag förstår. Det är inte konstigt att folk som arbetar med det är anställda.
Mm.
För det är
ett jobb. Det är ett heltidsjobb. Exakt.
Du kan inte bara, jag bara skickar pengar. Så bara,
exakt.
Det får gå som det går.
Och det är därför folk frågar oss så här. Och varför jobbar ni inte där också? Du vet, det händer något så här i ett land och sen vi gör ett projekt. Varför jobbar ni inte i det där landet också? Vi kan inte. Vi kan inte vara. Nummer ett, vi är några fåtal bröder som jobbar. Vi gör det som sagt vid sidan av. Vi kan inte. Det finns stora organisationer som faktiskt jobbar i alla, typ varenda land som finns. Men vi kan inte göra det.
Jag är van med klagomål. Jag får alltid klagomål från vissa.
Går inte att göra alla.
Jag bygger moské i något land. Varför har du inte byggt i det där landet? Bara att bygga i det här landet, det var världens huvudverk. Det var inte lätt. Och när jag gör någon insamling till något land, så de har en diktator och stöttar han. Va? Det är fattiga. Alltså, det har varit en kris i landet. Och när jag går till nästa land, de här, nej, du måste... jag är ingen välgörenhetsorganisation.
Du är en person.
Jag är en person. Jag har försökt göra någonting. Jag har försökt göra någonting som det underlättar för oss alla att få lite belöning och hjälpa våra drabbade bröder och systrar där ute, och må alla underlätta.
Amen. Men det är fint att folk vill göra de här insamlingarna, och vi vill absolut inte så heller säga att folk gör inte insamlingar. Om man kan se till att pengarna går dit de ska, och man kan göra en bra grej, gör det. Varför inte? Men se till alla de här bitarna, att du kan skicka pengar, att du kan ta ner dem säkert, att du kan distribuera dem säkert.
Att allting är säkerställt med banken också, för att jag märker att bankerna ger världens huvudvärk. 100%. Alltså det är tillåtet, de har inte sagt att det är otillåtet, men tillåtet. Men huvudvärk.
Men de gör det jobbigt
för dig. De gör det väldigt jobbigt för dig.
Exakt.
Du kan få en swishning från en familjemedlem på 3000 och du kan få frågor om det. Ah, vad ska vi säga om du får in 120 000 eller 140 000? Och sen du ska säga, jag ska tänka skicka det till Irak.
Vi har ett sånt ärende. Jag vill bara nämna det så här nu. Vi har ett sånt ärende just nu. Det var en broder, hans bror gick ju bort. Allah yarhamo. Jättetragiskt. Allah yarhamo, Allah yarham paradiset. Amen. Vi gjorde en insamling, vi skulle bygga klart en moské. Allting har gått rätt till. Och pengar har kommit in, pengar har gått dit, de har börjat bygga allting. Och så, vet, banken ville ha underlag. Vi skickade underlag, bilder, videos, swish, allt som går. Men nu ville de ha kvitton på all material som typ köptes i byn. I det där landet vi bygger i. Jag tänkte, du vet, när man är ute i byar. Du vet själv, alltså när man är ute i byn i ett land. Det är inte alltid att man har kvitton på allt.
Nej, exakt.
Och fakturor på exakt, allt. Ja. Men jag lyckades ändå. Alhamdulillah, vissa saker. Jag trodde inte vi skulle få. Men vi fick. Alhamdulillah. Och så jag märker att de om de vill trycka på en så trycker de på en, tyvärr. Men jag tänkte inte fastna för mycket där. Subhanallah. Det är jättebra att ni hjälper till. För det är så man själv också får hjälp av Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en autentisk hadis att Allah är i sin tjänares tjänst. Allah kommer hjälpa dig så länge du hjälper din broder. Yani din bror, din syster. Så länge du är med i det här arbetet att hjälpa och underlätta och sånt. Vad säger inte hadisen? Vad sa profeten? Det här är en hadis. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa också att den som lyfter bort ett bekymmer från en bror eller syster i det här livet, Allah kommer lyfta bort bekymmer från honom sen på domedagen. Så det här är ett av de bästa arbetena man kan göra. Att man, jag kom på en annan hadis, subhanallah. För det finns ju många som helst. Vad sa profeten alaihissalam? En längre hadis, men i den nämns det att bland de mest, det är en hadis i silsila sahih, mest älskvärda handlingarna hos Allah är att skapa moment av lycka, att du gör, skapa glädje hos en annan person. Och det är precis det man gör när man är där, man hjälper. Och faktiskt det skapar glädje för en själv också. Man mår ju själv också bättre nästan, av att hjälpa andra.
Det är nästan den största fel. För att inshallah alla får belöning som skänker. Och det är människors bidrag vi delar ut. Men vi får nyttan av att se folks glädje också. När de tar det.
På ett annat sätt. Vi ser videos och bilder.
Ja, du vet. Man ser vad det gör för skillnad. Och subhanallah, hadithen du nämnde. Jag minns att Sheikh Abdullah nämnde den när vi startade. Att Allah hjälper sin tjänare så länge tjänaren hjälper sin broder. Och han sa, ta den här hadithen, bröder. Och ha den som en manhaj. Som ett tillvägagångssätt i ert arbete. Att tänk på den här hela tiden.
Och en till grej i tillägg till det här. Ibland vi kommer med hjälp och de blir glada, såklart. Men det finns en viktigare aspekt som jag har upplevt i alla fall på plats. Och det är att de känner att deras syskon bryr sig om dem. Det finns folk, jag vet inte hur många tusentals kilometer bort, som bryr sig om dem. Som när jag och Karim, första resan vi åkte till Syrien.
Jag har, det är min fråga. Vad har ni varit? Jag har massa frågor. Men det är det som Allah har sagt i surat al-Hujurat. Att innan man mu'minun och ikhwat, de troende är förvisso syskon.
Exakt.
Och det här är inte bara så här, vi är syskon, men typ, det är i praktiken strunt i det. Nej, utan vi måste även praktisera det här. Och profeten alaihissalam sa ju, al-muslim, akhul muslim. Att muslimen är broder till muslimen. Och bröder och systrar i en familj egentligen ska ju hjälpa generella stora drag, hjälpa varandra. Exakt. Man är ju som en familj. Och alla bröder och systrar är egentligen som en familj. Och att skapa den där känslan hos dem, den här good feelings, good vibes, ja. Att de känner, hey, det är våra bröder och systrar från olika länder, vi pratar inte ens samma språk, så. Men vi är här tillsammans och kanske äter någonting i något berg eller ute i öknen eller i krigsdrabbade områden eller där det har skett någon naturkatastrof. Alhamdulillah. Det...
Speciellt bror, som Chama sa, den här psykologiska aspekten av att känna att folk bryr sig om vår sak. Speciellt kanske när det är ett krig. Här är våra bröder. Mm. De kommer. Ja, de tittar på oss. De vet vad som händer oss. Du kanske ger han en matkasse. Den är slut nästa månad. Men den här känslan av att folk är med oss. Våra syskon tänker på oss på andra sidan jorden. Det som vi kan kolla nu. Våra syskon i Palestina. Må Allah underlätta för Amen. Dem. Och hjälpa dem.
Amen.
Yani, de många, alltså muslimerna runt om i världen enas på den här saken och stöttar dem. Alltså nu vi pratar om individer, kanske inte stater och så vidare, men på individnivå, muslimerna vart du än är, Palestina, det här är inte en fråga han, du vet, har tvivel i eller kompromissar, spelar ingen roll, jättepraktiserande, lite praktiserande, den här frågan, alla är på samma plan. Och palestinierna vet det här. Du vet, frågar du många palestinska syskon när de åker runt. Jag minns jag var med en broder när vi var på Hajj. Folk, du vet, från Kenya, är från Palestina, de vill ta selfie med honom. du vet, folk tänker på de här sakerna. Folk bryr sig om de här sakerna. Och vi ser det nu på sociala medier, du vet, att folk är verkligen engagerade. Och subhanallah, vi önskar att vi kunde jobba och hjälpa våra syskon där också. Det är många som frågar oss om det.
Mm.
Men precis som Chama sa, våra kriterier för att jobba på en plats kan vi inte riktigt uppnå när det kommer till Palestina. Du vet, som alla vet nu, Gaza, det är total blockad. Inget kommer in eller ut. Det är svårt. Och inshallah, det finns större organisationer med mer erfarenhet och kapacitet. Som
jag har sett dem. Jag själv brukar dela deras inlägg.
Och med det sagt, det tar inte bort faktumet att vi kan samarbeta med de organisationerna. Det är också en viktig punkt. Precis. Att bara för att vi har en hjälpande hand, det betyder inte att vi vill att alla ska skicka pengar till oss. Du vet, stötta oss.
Stötta oss eller stötta
bara ingen alls. Nej. Det är en fråga om att hjälpa våra drabbade syskon. Men också andra. Det är inte bara alltid 100 av 100 gånger hjälpen kommer till muslim. Ibland det kan vara folk på plats, kanske tillhör en annan religion. Vi hjälper dem också.
100%.
Som vårt sjukhus i norra Syrien. Det kommer allt
kommer
möjligt.
Alla dit.
Ja, kommer alla möjliga dit och få gratis sjukvård.
Ja, exakt.
Så det här är inshallah också ett sätt att göra det här på folk. På plats.
Alhamdulillah. Om jag kan fråga sig, vilka länder har ni varit i?
Syrien.
Vilka länder och vad har ni gjort i respektive länder?
Vi började jobba i Syrien som vi sa. Det var våra första 2 år kanske jobbade vi i Syrien. Och på den tiden, du pratade om banker och sådana här grejer. Det är svårt på banker. På den tiden, det var inte så svårt med banken. Vi samlade in, vi gick in på bankkontoret, vi tog ut pengarna i cash. Sen vi åkte till Syrien.
Låt som en film.
Ja, wallah, alltså om vi kan stanna där, vi kan ha hela avsnittet om det där första 1-2 åren. Men folk bidrog första året, jag tror vi kunde 130 000. Andra året tror jag vi kunde 900 000. Någonting sånt. Alhamdulillah, folk såg resultat. De såg att vi dokumenterade och filmade. För det byggde en form av förtroende. Och sen dess har bara gått uppåt.
Och ni byggde ett svenskt sjukhus.
Det gjorde vi senare. Efter att vi har varit där och sett behovet. Vi stöttade ett sjukhus först på plats.
Ni åkte ner dit också.
Ja, exakt. Och vi kom in. Och på den tiden, vi visste inte hur vi skulle komma in. Vi tog oss in så här, du vet, över gränsen. Och sen subhanallah, vi kunde inte komma ut.
Exakt, min och Karims första resa, det var lätt att komma in, men det var väldigt svårt att komma ut.
Du vet, det tog oss från Fajr
till Isha.
För att vi försökte ta oss ut in i Turkiet igen.
Fyra misslyckade försök? Tre eller fyra
misslyckade? En gång vi sprang in, sen de deporterade oss. Vi försökte säga till dem att vi inte är från Syrien.
Vi visade våra svenska pass.
De deporterade tillbaka oss. De sköt
varningsskott mot
militären.
Oss på öppet fält.
Vi sprang tillbaka. Sen vi träffade en ny, för det är så här typ människosmugglare. Han bara, jag kan hjälpa er. Och vi har haft flera nu misslyckade försök. Fyra man, försök typ.
Där man lovat oss.
Ja, vi är helt slut. Vi har inte ätit, du vet. Vi vill bara komma in. Vi har ett plan dagen efter.
Måste vara fett frustrerande.
Ja, ah, nej, det var jobbigt.
Vi visste inte hur vi ska göra. Så han bara, lita på mig. Jag tar det, men ni ska vänta tills det har blivit mörkt.
Mm.
Okej. Okay. Tänkte att han bara, vi väntar tills det har blivit mörkt. Han har klippt ett hål i staketet mellan Syrien och Turkiet. Så vi tar oss dit när det är mörkt. Han sa till dem att sätta på er svarta kläder så att det syns sämre. För då åker förbi sådana här militärfordon. De, lyser
med jättestark strålkastare. Alltså då riktigt starka. Vi lägger
oss på marken. Sen vi går, vi kryper. Sen vi kommer fram till det här hålet. Och det är några andra så här syriska flyktingar som håller på flyr från Syrien samtidigt med oss. De går igenom hålet, vi går efter dem. De går typ vänster, så vi tänker, låt oss gå höger.
Ja,
men så fort ni är över gränsen till nästa land, kan de ändå...
Nej,
du är ett litet ingenmansland mellan två staket.
Exakt.
Det är där du kan bli catchad.
På olivfältet.
Ja, på olivfältet, exakt.
Ja, det var ett olivfält däremellan. Men som Karim sa, det var, vi blev uppdelade i två grupper. Ena gruppen gick vänster. Vi tänkte, låt oss fortsätta lite längre fram. För att inte vara med den här klungan, du vet.
Om de blir tagna.
Om de blir tagna, vi kan försöka. Och jag kommer ihåg, det var mörkt. Mm. Vi är ute på ett fält. Det är helt becksvart. Jag kommer ihåg, vi går ner för en typ liten kulle.
Mm.
Så fort vi kommer upp, det kommer vilda hundar.
Just det.
Och är det bara ni två eller andra?
Nej, det är vi och några till.
Och sen det är den här killen som visar oss vägen.
Ja, exakt.
Och han ska bara följa oss till gränsen.
Mm. Och det kommer vilda hundar från ingenstans. Och de börjar skälla. Och de börjar komma mot, jag tänker nu är det kört. Nu, inte bara att armén kommer att se oss. Jag tänker de kommer bita oss också. Men ja, vi var tvungna att kasta lite stenar. Bara skrämma iväg dem lite. Och sen vi gick vidare mot stängslet. Över stängslet.
Vadå? Och, är det bara klättra över stängslet?
Nej, de hade klippt. Så, vi,
så han var seriös den här killen. Sista som skulle hjälpa oss. Han litar på, men ni måste vänta tills det är mörkt.
Ja, och jag kommer ihåg det där olivfältet. Det kändes som en evighet. För att komma till andra sidan, Turkiet. För nu, som Karim sa, vi är ingenmansland. Vi är mellan Syrien och Turkiet. Vi har tagit oss över stängslet. Nu är vi på olivfältet. Det där olivfältet, det kändes som timmar. Vi promenerade och vi kunde inte se mer än 5 meter fram. Jag visste inte vad som var framför mig. Jag kunde bara se kanske 1 meter
becksvart.
Fram. Det är becksvart. Och jag hör bara folk. Och jag gör bara dua. Jag gör dua. Allah, ta oss fram. Ta oss över. Allah,
vi har blivit stoppade 3 gånger under dagen.
Ja, vi har blivit
i det där stadiet där vi har varit.
Och, och på det, vi ser turkiska pansarvagnar med sina strålkastare. Och de bara lyser överallt. Och vi tänker, khalas, de har tagit fast oss. De står säkert och väntar på oss här.
Och ibland de skjuter. Du vet inte, antagligen de skjuter i luften.
Mm.
Men de släpper salvor.
Aha.
Och du vet inte om de skjuter mot dig. Du vet, du hör bara... Så det är stressigt.
Men
och så där gjorde vi de första gångerna när vi var nya. Du vet, det var inte så mycket så här. Vi lärde oss. Vi gör inte så nu.
Vadå, fanns det ingen vanlig väg man bara fick åka in och ut?
Nej, det gick inte.
Nej, nu om vi ska jobba i Syrien skulle vi åka in på ett vanligt sätt, normalt sätt. Mm. För nu vi har etablerat sådana kontakter och vi har själva blivit en etablerad organisation. Men då vi hade precis startat, vi hade kontanter. Vi sprang in bara. Alhamdulillah.
För att inte fastna för mycket på ett land. Alltså jag kommer ihåg att ni byggde ett svenskt sjukhus i Syrien.
Efter att ha sett behovet där, vi stöttade ett sjukhus på plats. Doktor Mohib som han heter.
2015 tror jag det var.
2014 tror jag vi började med tankarna. Och han sa att vi behöver bygga ett sjukhus.
Var det inte så att förorter kunde samla och så fick sjukhusrummen ha namn? Jag kommer ihåg, jag tror det stod Husby någonstans.
Husby har Jordbro, Karlstad, du vet, massa olika ställen. Har operationssalar tills idag.
Och det är det som är grejen. Vissa, jag kan lova er att vissa som var med och swishade på den tiden har glömt.
De har glömt 100%.
Att de har varit med och det finns. Och tänk dig på domedagen när de dyker upp och bara, vet du, du har kanske hamnat i paradiset, va?
Ja.
Han har hjälpt sig tusentals människor i nöd som har behövt operationer och liknande. Exakt. Och därför Allah har underlättat för oss i den här tiden speciellt med att ge välgörenhet. Mm. Det är en swish.
Mm. Det är enkelt.
Det är en swish. Det är kontant man kan bara ge. Och sen
ligger hos Allah fram till domedagen.
Subhanallah.
Och bara växer och växer och växer.
Så det här var Syrien. Men jag vet inte, ni har varit i flera länder. Barnhem i Sudan?
Ja, jag har inte varit där personligen. Det var vår broder Abdallah och en annan broder som var där. Vi byggde ett barn, eller vi köpte upp ett hus.
Ett befintligt hus.
Ja, som till idag, 22 pojkar bor där.
Föräldralösa?
Föräldralösa, mm. I Darfur.
Krigsdrabbat.
Vissa av dem har blivit huffad. Ja. I barnhemmet.
Ja.
De går i skola där och de får utbildning och de får sina basbehov.
Ja, eller vad de har lärare på plats, de har kock på plats och de gör utflykter.
Jag tror det var här, kanske var här som Sheikh Abdallah berättade till mig att det var väldigt svårt att ta sig dit.
Ja, det var svårt
väldigt svårt.
Svårt att ta sig dit, svårt att skicka pengar till ett land som Sudan och en del som Darfur. Det finns många utmaningar med att jobba där. Och det är svårt faktiskt. Och som Sheikh Abdallah sa, svårt att åka dit. Sudan är ett stort land. Alltså. Åka från Khartoum till Niala i Darfur.
Det är nästan en dagsresa.
Ja, det är en dagsresa.
Det är dåliga vägar också.
Flera dagar om du skulle åka bil. Ja. Det är dåliga vägar också.
Ja. Tänk er nu, alla de som var med och bidrog. Även om de inte är de som memorerar Koran eller lär sig där. De får ändå belön för att de har väglett dem. Det som hadisen nämner. Att den som vägleder någon till en viss god handling får ju samma belöning. Så alla, beidnillah ta'ala om Allah, så vill alla som har varit med och bidragit, spridit reklamen, likat, kommenterat, varit med att algoritmen har gjort så att den har spridits vidare, som har berättat om det, som har varit där nere, som har varit och byggt, alla tar en del av belöningen. Det är det som är så fint i vår religion, att du går inte tomhänt från det här.
Tänk alla som bidrog till exempel till sjukhuset i Syrien. De jobbar kvar där. Det är fortfarande krig i Syrien. Mm. Sjukhuset står där. Opererar. Ungefär 20 operationer om dagen.
Mm. Och ibland det räddar liv ju.
Det räddar liv.
Det räddar ett människoliv. Det är som att han har räddat hela mänsklighetens
liv.
Det är subhanallah. Det är enormt. Och därför jag rekommenderar alltid folk att vara med och bidra. Även om det är lite. Mm. Man behöver inte tänka allt eller inget. Du vet, antingen jag ger flera tusen eller ingenting.
Exakt.
Om du har 20 kronor, du kan ge 20 kronor. Du kan ge. För om alla ger någonting, det blir mycket i slutändan.
Och som du sa, dela. Du vet, algoritmer. Sprid saker. Åtminstone.
Det var det jag tänkte säga. Vi säger i slutet på våra videos att ibland gör en delning mer än ett bidrag. Alltså om du delar, vi säger nu du är student eller du har inte så mycket pengar. Du måste inte alltid bidra med pengar.
Ja.
Det räcker med att du känner folk. Du kanske har någon i släkten som är affärsman. Du kan prata med någon. Du kan sprida ett gott ord och, du vet, om den här organisationen. Du kan göra så mycket och ändå få hur mycket belöning som helst.
Ja. Jag brukar alltid säga till folk, för ibland de tror att deras handling eller deras bidrag, jag pratar inte alltid om pengar, utan bidrag, deras hjälp inte är så stor. Nej, om alla hjälper lite, det blir en stor hjälp. Och shaitan, djävulen, han försöker få folk att bli rädd. Han skrämmer folk med fattigdom. Om de ger, de blir fattiga. Men vad sa Rasulullah
alaihissalam?
Att sadaqa, välgörenhet, har aldrig minskat en persons egendom. Den växer. För det finns en annan hadith där profeten själv har nämnt alaihissalam att änglar kommer ner varje morgon.
Mm.
De kommer, två änglar. Mm. Och en av de änglarna gör dua för du ska få mer i din egendom och försörjning. Och den ska ökas för den som ger.
Mm.
Ja. Och dua mot den. Och kallar mot den som är snål och girig och håller fast sina pengar så här. Vi glömmer att Allah ger oss hela tiden. Han är Jimid al-Karim. Den Jimid al-Akram. Den som är väldigt, väldigt, väldigt Jimid. Och han ger al-Wahhab. Ett av Allahs namn. Han skänker och ger. Så om Allah skänker och ger oss. Och någon har bättre ställt än den andra. Då vi ska... Vi delar med oss. Det är därför vi har en av islams pelare, zakat. Alltså, det är inte så här, men det är en god handling, det är på nummer 75. Nej, en av islams fem pelare.
Fundament.
När någonting är pelare, det betyder fundament. Det ska få hela islam att stå upp, är just almosa. Och en av de största handlingarna i islam som alltid finns med är sadaqa. Att man ger. Och dygden av att ge och skänka. Och skapa de här, hjälpa till och hjälpa enkor och hjälpa för den som hjälper enkor, vad sa Rasulullah alaihissalam, han är som den som går och kämpar för Allahs sak. Det är inga små saker. Det är väldigt stort att hjälpa andra och hjälpa till de som har problem.
Och du vet nu, det finns Jag tänker på det när du nämner haditherna och ayat om välgörenhet. För vi delar ju alltid på sociala medier. Sen 2013 vi har delat inlägg om, som handlar om välgörenhet för att,
ja, för att uppmana
folk att bidra, och hadither och ayat. Och du vet, det är sällan under de här 10 åren vi har behövt dela samma hadith eller ayat igen.
Det finns så många, det finns så mycket,
subhanallah, i vår religion som handlar om välgörenhet.
Matt. Bry sig om andra,
sig om andra.
Ge av det man har, dela med sig.
Det finns ju mycket. Det finns en hadith Qudsi där profeten, hadith Qudsi, det betyder att profeten alaihissalam säger att Allah säger att Allah säger Adams barn, människa yani, skänk eller spendera och jag kommer spendera på dig. Alltså om hur kan man vara rädd att din försörjning kommer försvinna?
Exakt.
Nej, först och främst Allah är ar-razzaq, försörjaren. Eller den som ar-raziq är försörjaren. Ar-razzaq är den som försörjer hela tiden. Försörjer väldigt mycket. Och att Allah säger, om du spenderar, jag kommer spendera på dig. Allah, om Allah spenderar på dig.
Var
inte orolig. Alhamdulillah, man ska inte vara orolig. Allah skänker en.
Och våra syskon är generösa. Wallahi, vi märker det när vi samlar in. Folk bidrar. Alltså, vi har sagt det många avsnitt sedan när vi har pratat om de här ämnena. Folk bidrar. Jag märker det verkligen. Alltså.
Jag måste berätta den här grejen. Just hur Allah subhanallah, hur han, den här hadisen, om du hjälper, Allah hjälper dig.
Mm.
Alltså har du knas, varför tänker profeten alaihissalam sa ju, bota era sjuka med sadaqa, bota de sjuka med att ge välgörenhet. Hur det där fungerar, Allah vet bäst.
Ah.
Men jag vet inte om jag berättat i podden.
Nej, du måste berätta den här
som om
du, när du är i Medina, eller?
Ja, jag måste berättat den i podden.
Nej, du har berättat.
Jag vet inte om du har berättat.
Har du gjort det, eller?
Berätta igen. Det är alla.
Nej.
Ja.
Sista.
Och sen men vad han sa, den där mannen sen.
Berätta om den, det folk måste höra den.
För att det är en grej jag lärde mig långt efter.
Mm.
En grej på plats och en grej långt efter. När jag var student i Medina. Jag var fattigaste tid i mitt liv var, alltså pengarmässigt, det var när jag var student i Medina. Men rikast i hjärtat. Det jag hade, alltså jag var lyckligare. Även om jag skulle ha mycket pengar nu. Mm. Även om jag skulle få mycket pengar. Det är inte som
det är lärdom i sig också.
Så det var, ja, min son skulle börja skola. Jag skulle betala hyra inom någon vecka. Jag hade inte alla pengar. Alltså jag hade verkligen, jag hade ingenting nästan.
Om man betalade hyror så halvårsvis eller års.
Det var inte så dyrt. Det var på 11 och någonting, 11 000 någonting. Men som student, varenda krona. Pengar. Och jag pratade med min fru häromdagen hur vi i slutet av månaden, om vi hade kanske 20 kronor, vi tänkte, vad kan man köpa av de här 20? Ska vi köpa mjölk eller det här? Du vet, problem som jag inte har i Sverige. Så här, kan jag köpa en mjölk eller inte den här månaden? Det har jag inte. Alhamdulillah. Och de flesta har inte. Så här, kan man köpa en gurka eller inte?
Mm.
Jag var i profetens moské, alaihissalam. Jag hade typ, jag tror jag hade en kanske 1000 kronor kvar. Sen jag tänkte, jag visste om du ger, Allah kommer ge dig. Du måste lita, du kan inte vara så, nej, chansning. Det är ingen chansning. Om jag minns rätt, jag gav bort hälften. Du vet, man ska vara en stor, alltså stor, slå stort. Inte säga jag ger 2 kronor, bismillah. Nej, jag tänkte, jag ska verkligen, måste lita på Allah. Jag tror jag gav bort hälften. Sen gjorde du dua till Allah. Allah, det här är subhanallah bland de sjukaste historierna. Jag varit med, alltså där jag ser dua slå in på sekund. Och jag är där bak i profetens moské. Jag brukade gå där. Man kan gå för att memorera Koran. Det är en skön väg man kan gå. Man läser Koran och memorerar. Sen jag ger dua. Allah, nu jag har nästan ingenting. Jag har ingen försörjare utom dig. Du måste försörja mig, Allah. Jag lovar er. Jag vet inte hur inom Någon minut. En broder ringer mig. Han bara, jag sitter här. Han var i Riyadh. Kolla, lyssna, är sjuk. Wallahi al-azim. Jätte, subhanallah. Så han sitter bredvid honom. Han har träffat en man. Han kände inte honom. Och de har börjat prata. Så han berättar om honom. Och Medina, studenter, svenskar. Så han bara, okej, jag skulle vilja stötta en student. Känner du någon? Så han ringer mig. Alltså, det finns en man här. Utan att jag har frågat nu. Han tänker, han vet att vi kommer behöva betala. Så han sa, han vill betala din hyra. Och han vill betala din sons skolgång. Så han betalade allt. Och han betalade flera hyror till mig. Inte bara den gången. Och min sons skolgång och allt. Och han hjälpte mig jättemycket under de senare åren sen. Och jag har aldrig träffat han. Jag har typ aldrig pratat med han. Jag brukar göra dua för honom. Må Allah belöna han faktiskt. Amen. Må Allah belöna han. Amen. Efter flera år han kom på besök till Sverige.
Han som kom?
Han kom, ja.
Ja, jag träffade han.
Träffade han?
Ja,
ja. Ah, som hade någon som... kasida.
Ja, exakt.
Han kom och gick för att träffa han, ta en fika. Så jag berättade min story till honom. Jag hade inte berättat till honom. Han sa nej. Han bara, Allah hjälpte mig. Han bara, den där tiden jag var i kris med företaget och det gick åt helvete och grejer. Så han, tror jag, hans fru kanske hade sagt att han måste ge. Så han tänkte, han gjorde samma som jag gjorde, förstår du?
han behövde
fast
hjälp.
Fast i större skala,
exakt. Och han fick baraka, han sa efter det där. Jag fick alltså välsignelse och det gick bra. Tills idag, alhamdulillah, det går bra för han.
Ja, men väl.
Så, hur någon hjälper där. Han behöver hjälp från Allah. Sen han hjälper någon, sen jag hjälper någon. Subhanallah. Och jag har märkt, wallahi, hjälper du andra, du behöver inte vara orolig. Nej. Det kommer tillbaka. Jag har flera historier, avsnittet är inte för det. Men subhanallah, hur Allah verkligen hjälper en med hjälp andra. Det är på tal om det här att ni behöver inte lägga samma hadiser varje gång.
Nej.
För att Allah kommer att låta ens ben. Det finns en annan hadis, jag la upp den här om dagen. Allah, på domedagen, det är ju knas, alltså det är kaos. Så folk är ju stressade och allting. Men Allah kommer göra benen stabila och stadig. För den som hjälpte folk med deras problem här. Du löste en persons problem. Du underlättat för honom och löste den till honom. Så alhamdulillah. Det är verkligen motiverande. Generellt människan. Många människor tycker om att hjälpa. Man blir glad att hjälpa sånt. Men när det kommer ayat och hadis och annat. Det stärker en att man verkligen. Det kan, ifall man blir svag ibland. Ifall man blir trött.
Mm.
Det påminner en. Varför man gör det här.
Det kan vara lätt att hjälpa också någon som man ser. Du vet, nu du ser någon, du hjälper han direkt. Det kan vara lättare för du får en slags belöning i ditt välmående av att se någon bli glad av en gåva. Du vet, även någon som inte tror på Allah ger och han ser och han blir glad av det. Ja. Det är en slags belöning han får. Men det kan vara svårare ibland att ge till någon på andra sidan världen som du aldrig kommer se. Du kanske ger från dina pengar, du hade inte så mycket kvar eller det var slutet på månaden. Då behöver man verkligen den här motivationen också i att höra de här löftena, att välgörenhet inte minskar på ens rikedom och så vidare.
Exakt.
Det finns en hadith jag vill nämna här om det, att den autentiska silsila sahiha, att profeten alaihi salatu salam har sagt till Bilal, skänk, spendera och skänk, ge och frukta inte minskning hos tronens herre, gärna hos Allah. Var inte orolig. Det är där man är ibland. Jag har inte så mycket, ska jag vad är du orolig över? De du har, det du har, vem fick du det ifrån?
Exakt.
Varför ska du tro att Allah inte ska ge det igen?
Exakt.
Subhanallah. Okej, så ni var i Syrien, Sudan.
Irak?
I norra Irak. Vi påbörjade ett ganska stort projekt som än idag lever. Alhamdulillah, på tal om hållbara projekt. Vi satte igång tror jag 2015. Första gången.
Någonstans där.
2015 tror jag det var. Vi satte igång med att hjälpa folk på plats i norra Irak. För att det har varit krig där också. Du vet, efter kriget på, vad var det, 90-talet?
Alltså Irak, man glömmer ofta det i alla andra. Irak, du har Irak-Iran-kriget
Irak, 80-talet. Exakt.
Du har första Gulfkriget med USA. Sanktioner efter det, där 500-600 tusen irakiska barn kanske dog.
Exakt.
På grund av sanktioner.
En miljon personer totalt dog.
Allah
har... andra Irakkriget, där USA attackerade.
Exakt, invasionen.
Inbördeskrig på det. Sen Daesh på det.
Exakt.
Så att de har... Konstant krig sedan 80-talet.
Så man kan säga 40 år av elände. Av instabilitet, av hela tiden förflytta sig. Det kommer först en fiende, sen byts den ut mot en annan. Från en miseria till en annan. De har haft det.
Men varför ville så många länder åt Irak? Vad fanns där? Alltså fanns det någon, fanns det mycket olja? Eller varför just
det området? Det är känt att det är ett oljerikt land. Man har hittat stora depåer ju såklart. Oljedepåer
i Irak. Det är ett oljerikt land. Det är ett bra läge. Irak är civilisationens vagga.
Exakt.
Det är mitt i Mellanöstern. Strategiskt land. Det är en stor fråga.
En stor fråga.
Du vet, man ska gå in på det där.
Nej, bara så kort. Jag tänkte varför, för att ofta när flera länder vill åt ett land, det betyder att det finns någonting med det här landet.
Och sen det fanns ju andra politiska skäl, du vet, Saddam var väl en ledare som gjorde lite som han ville och inte som andra länder ville.
Och inte som väst ville, ja, kanske. Ja.
Så,
men där, okay, men där startade vi i alla fall ett projekt där vi skulle hjälpa änkor och faderlösa och föräldralösa barn. Mm. För att det, alltså jag trodde, det, vad var det, 1 miljon faderlösa barn i Irak.
Uppskattningsvis
1 miljon faderlösa barn som har gått bort, mestadels krig, som Karim nämnde, inbördeskrig, du har IS, du har haft allt där, allt möjligt, en häxblandning, subhanallah. Och vi tänkte vi måste göra någonting för dem, så vi hade ett antal, ett x antal, jag kommer inte ihåg hur många vi började med, men vi började med att försörja, jag vet inte om det var 50 eller 60 familjer, 70 till en början, varje månad med ett månadsbidrag som ska täcka de mest basala behoven de har. De ska kunna betala den där hyran de har, mat, medicin, skolgång, bara för att saker ska rulla på i vardagen. Vi märkte en enorm respons av folk varje gång vi var där. Vi såg vilken stor nytta som de här pengarna faktiskt gjorde. Mm. Men vi såg också hur många fler som skrek efter hjälp. Mm. Hur många fler familjer, faderlösa barn. Hur många fler änkor som kontaktade våra samarbetspartners på plats. Och vi tänkte, vi måste utöka. Alltså det är knappast brist på familjer att hjälpa. Det är mer att vi har en begränsning på hur många vi kan hjälpa. Idag i alla fall, alhamdulillah, kanske, vad är det, åtta år senare. Vi försörjer varje månad 150 familjer. 150 familjer varje månad.
Och det här är människors zakat.
Det är människors zakat.
De här människorna är berättigade zakat. I och med zakat och almosa som måste gå till specifika
ändamål.
Man kan inte till exempel bygga ett sjukhus med zakat. Utan det måste gå specifikt till människor i olika kategorier.
I cash också. I pengar, cash. Alltså att vi ger dem i bidrag också. De får pengarna. Vi ger dem pengar. Och med de pengarna så gör de det som de behöver. Betala sin hyra, mat och så vidare.
Vi följer upp det, och som vi sa innan, vi har pålitliga folk på plats som följer upp.
Var det själva problematiskt då att åka ner dit? Var det som ni springa igenom oljefält eller?
Nej,
vi behövde inte. Vi kunde landa.
Ja, vi kunde landa tryggt och säkert, och vi hade till och med Sheikh Abdallah med på en resa 2017.
Han berättade, han sa Musa, jag har sett dawa i olika länder, men han var där.
Det var på en annan nivå.
Det var en helt annan nivå. Han bara litar på mig. Det var någonting.
Skulle du
annat.
Säga vår broder Abu Hajar som är där och styr och ställer.
Alla bevara honom.
Du skulle, och du Allahumma barik, Masha, du är aktiv. Men du skulle börja tänka, jag är inte aktiv. Jag måste göra mer. Det är bara den här nivån. Du vet, vi är uppe med honom. Vi springer hit och dit. Klockan 12:01 sen han säger till oss, bröder, nu vi ska gå och beta rawih. Al-Qiyam, det var i Ramadan. Sen man går och sover efter. Vet du när han väcker dig? Han väcker dig efter fajr, alltså någon timme. En gång, subhanallah, jag hade kommit. Jag bara för att visa alltså hur. Och tänkte, det här gör han för att han vill hjälpa oss. Våra bidrag, de ska nå ut. Han har ju sina andra grejer i sin vardag. Nu han är med oss och hjälper oss.
Exakt.
Ideellt, han jobbar
han tar inte. Han får inte en enda krona. Han tar inte en enda krona.
Alla, hur gammal är han?
Han är nog 50 plus.
50 plus, ja. Närmare 60.
Han är närmare 60, ja.
Ja, men det finns en anledning varför han fått
den. Du vet, Allahumma barik. En gång jag landade hos honom, subhanallah. Jag hade kommit från Sverige med sår. Vi landade och vi hade inte sovit hela natten. Så han sa till oss, bröder, vi gjorde suhur. Det var i Ramadan också, det var en annan gång. Han var bröder, vi har jättemycket att göra. Så vill ni sova en timme och sen åka, eller vill ni åka direkt? Det var hans val. Yani, vi har dygnat 24 timmar. Vill ni sova en timme och åka? Eller vill du, ska vi köra direkt bara? Ska vi strunta er? Alla vi sa att vi kör direkt.
Och där, ska vi göra där, en det här är en man, subhanallah, han sover själv några timmar. Bara på natten. Sen
han går och han krigar. Han är inte den här som delegerar saker. Han knyter matpaket.
Han delar ut.
Han gör allt själv. Och han var inspirerad. När du träffar sådana här människor, du blir inspirerad själv.
Det är bra att ni säger det här, för att folk kanske ibland tänker så här, som du sa, varför hjälper du inte överallt? Du är en stad, varför inte den där staden samtidigt? Så här, du vet.
Och han går från grossist till grossist för att, du vet,
kolla priserna,
ta ner den en krona. Nej, han ger oss en krona billigare bröd, vi går dit istället. Vi säger, mm, det är lugnt, vi kan gå här, det är lugnt.
Det är okay.
Vi har redan varit hos fyra stycken.
Det är 50 grader, ah, det är mitt av ramadan, ah, man fastar.
Han säger nej, jalla, vi ska gå hit.
Exakt.
Och man blir inspirerad av såna här människor. Och det är såna här människor vi vill samarbeta. Vi nämnde sjukhuset i Syrien också, vi har en doktor Mohib som är chefsläkare där. Han har varit i kriget Syrien sedan 2012. Kämpat, gett människor vård. Hans ögon är svarta under. Vi lärde känna honom innan de var svarta.
Mm. Oh.
Nu är hans ögon är svarta. Han opererar varje dag. Han tar hand om döda varje dag. Hårt skadad, svårt skadad. Och han stannar kvar. Han kan flytta. Han kan komma till Sverige och jobba som läkare. Han kan åka till Turkiet. Han kan åka, men han stannar kvar där. Och kämpar för att behålla sjukvårdspersonal också. Han säger, mm, om jag drar, varför ska folk stanna kvar? Och vem ska hjälpa våra syskon i behov? Det är människor som har gett sitt liv, bokstavligt talat, för att...
Han ser det som sitt uppdrag.
Ibland det kommer hot om, de kan få samtal, du vet, vi kommer att attackera. Speciellt när det var som mest, Ryssland och hit och dit bombade, vi ska attackera, de måste utrymma sjukhuset. Till och med våra operationsrum, vi byggde dem under marken. Så om det blir en attack på sjukhuset kan de fortsätta operera, de behöver inte avbryta operationen.
Mm, wallah,
det är så de lever, det är så de tänker.
Hjältar, wallah. Okej, okay, så blev ni bemötta bra?
På plats i
Irak?
Otroligt bra. Så ärade vi har varit, eller som vi blev. Varje gång vi har varit där många gånger. Vi har varit där kanske 5-6 gånger nu, tror jag, minst. Varje gång vi har kommit dit, vilken otrolig gästvänlighet. Och familjerna som vi måste göra vissa videos där vi delar ut bidragen till vissa familjer. Och vissa familjer, subhanallah, man har sett dem innan. Så man känner igen dem.
Mm.
Jag kommer ihåg specifikt en flicka utanför en stad i norra Irak. Utanför Soran, staden Soran. De bodde ute på landsbygden, så här, uppe på en kulle typ. Så jag kommer ihåg, man kommer dit. Första gången vi åkte dit, jag tror deras dotter också faderlös. Jag tror dottern var typ 3 år. Sen nästa år, man ser hon har blivit större. 4 år. Året därefter, 5 år. Och man ser utvecklingen. Och de fortsätter att få det här bidraget. Och de säger det. De har sagt det. Jag kan inte räkna hur många familjer som har sagt. Det här är det enda jag får. Jag får inte en krona. Förutom kanske någon som vet att jag har riktig miseria, de kommer och ger, du vet, lite ris och, men annars, bortsett från de här bidragen som ni ger, jag får inte en enda krona. Det här är allt jag har.
Någon kanske kommer ställa sig frågan så här, vilket jag har fått ibland när jag gjort en insamling förut, när jag brukade hjälpa också utomlands. Varför hjälp? Det är en bra fråga, men ni kanske inte kan svara på den här och nu, och det är en stor fråga, politisk fråga, men typ så här, varför hjälper inte deras egen regering till?
Mm.
Brukar ni inte få den frågan?
Jo, men de flesta länder vi jobbar i, jag vet inte om vi nämnde det i början, det är krigsdrabbade länder. Och då är oftast ett symptom på det en svag regering som är upptagna med annat.
Ett system som har kollapsat.
Vi sa att Irak har varit i krig sedan 80-talet. Syrien är i krig sedan 2012. Andra länder, vi har jobbat i Somalia. Vi har jobbat i Darfur. Det har varit stora stridigheter tills idag där i småskalig.
Jemen också.
Ni hoppar till en massa länder nu. Nu vänta. Okej, så Irak, det bara med enkorna och föräldralösa barn.
Och vi har haft ett annat projekt också med sy. Vet ni, vad kan man
yrkesutbildning.
Säga?
Sömmerska typ. Eller heter det så?
Ja, exakt. Ja. En yrkesutbildning. En kort intensiv utbildning. Som vi initierade för typ 5 år sedan, tror jag det var. Där vi skulle utbilda de här änkorna. Vi tänkte, istället för att ge dem ett bidrag, låt oss ge dem en möjlighet till att arbeta.
Jättesmart.
På ett sätt som passar dem.
Ja.
Du vet, i det samhället i Irak, du kanske inte kan gå ut och jobba för att du har, du vet, de är ju änkor. De kan inte gå ut, de har barn. Men vi tänkte, låt oss hitta en sysselsättning som faktiskt passar dem. Så vi hade ett sömmerska program där de fick gå en intensiv utbildning på några veckor. Sen alla som klarade utbildningen fick en helt ny symaskin. Så de kunde börja arbeta hemifrån och sy, du vet, gardiner, kläder. De lärde sig att sy allt. Så nu de kunde få även ett jobb.
Ett jobb
hemifrån.
Jättebra.
Liksom,
som istället för att ge fisken, ja, han fiskar, ja, spöller, han fiskar, ja, så han
lär personen att fiska istället. Så alhamdulillah, det var över 100 enkor tror jag som har gått den här i flera olika städer. Det var ett jättelyckat projekt alhamdulillah, och vi kommer nog fortsätta med det också. Kommer initiera flera sådana här.
Må Allah belöna er.
Amin.
Mashallah, ni har varit i flera länder. Du nämnde, Karim, du nämnde Somalia.
Mm.
Vad var ert projekt i Somalia?
Det var ganska länge sedan också. Vi gjorde bara ett projekt där faktiskt, ett år. För det var svält. Det var svältkatastrof. Så vi gjorde en sån här humanitär insats kan man säga.
Må Allah underlätta.
Amin, amin. Inga längre projekt där. Vi hade planer på det, qadr Allah med shafa, det blev inte av, utan men vi gjorde en ramadan, en insamling. Jag var där med vår broder Lamin.
Två dammar har vi byggt ju. Har vi inte?
Just det.
Ja, vi har faktiskt dammar, två.
Ja. Lite dammar, brunn, lite sådana projekt. Men primärt det vi delade ut var matpaket till folk som hade, vars boskap hade dött på grund av torkan och sånt. Så att de skulle klara sig till bättre tider och till de kunde få hjälp. Det var det vi gjorde där i Somalia.
Var det enkelt 2017. Att komma dit, enkelt att åka hem?
Ja, det var inga problem, alhamdulillah.
Alhamdulillah, skönt att höra att det inte var så mycket problem.
Många länder det har varit enkelt, du vet, men det är när det kanske är rådande stridigheter och krig och sånt, det är svårare.
Om jag hade frågat eran, jag vill inte säga värsta, men eran svåraste mission, var det då Syrien?
Nej. Grejen med Syrien, det var att det kanske låter så. Men du vet, de var så sköna folk och du vet och moralen var ganska hög då. Folk höll på med en förändring.
Men jag tänker, ni är mitt i ett land där det är krig. Var ni aldrig nojiga för någonting? Du vet, att det var anfall och du
jag kommer ihåg innan vi skulle åka på den här resan. Det var vår första resa 2013. Var det i september vi åkte?
Något sånt.
Jag kommer ihåg, jag var jättenojig innan. Det var, alltså, du vet, det var, man hörde bara, du vet, flygräder, bombanfall, du vet. Mm.
Man hade precis bombat Ghouta med kemiska vapen. Du kommer ihåg när man sa att det var snack om att USA skulle lägga sig i då. Man hade passerat den här röda linjen.
Exakt.
Som passerades många gånger efter också. Exakt. Men då var det snack om det. Man pratade om det.
Jag var nojig. Jag skulle åka dit. Jag hade varit i Syrien med min familj när vi skulle åka till mitt hemland. Då ibland vi åkte förbi Syrien, så att jag visste, du vet, på ett ungefär, men jag tänker nu det är krig. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag kommer ihåg att jag var nojig.
För jag tänker så här, folk är ibland nojiga för förårskriget som finns. Du vet, ej, måste flytta här, man kan bli skjuten.
Men det här är ett riktigt fullskaligt krig. Och jag kommer ihåg när vi kom dit, vi kom till Istanbul först, mellanlandade. Sen vi åkte vidare till Hatay som ligger i sydöstra Turkiet, gränsa till Syrien. Och därifrån vi skulle ta oss över in. Och jag kommer ihåg, jag var stressad hela den här resan. Jag tänkte bara, vad ska jag förvänta mig? Men subhanallah, så fort jag kom in i Syrien, så fort vi kom över stängslet från Turkiet, det var också en rolig historia hur vi kom in där. Men så fort vi kom in förbi stängslet, det var som ett litet flyktingläger, kommer du ihåg det?
Atma, det har blivit Atma. Ett av världens största nu.
Ett av världens största nu. Så fort vi kom in, det är som ett flyktingläger, det var gegga och lera. Och jag tänkte, bor folk här? Men subhanallah, så fort jag kom in, jag aldrig i mitt liv känt mig tryggare. Det låter sjukt.
Jag vet, det låter fett skumt.
Och ännu sjukare när vi kom fram till Idlib. Där vi skulle bo. Jag kommer ihåg första natten jag och Karim. Vi skulle sova över hos brodern. Vi sov ute på hans balkong. Och vi hör hur bomberna faller. Några kilometer bort bara. Du vet, bomb efter bomb. Nästan så att du känner vibrationen. Men. Jag kan säga det. Med handen på hjärtat. Jag tror Karim kan skriva under. Jag har aldrig sovit så bra den natten. Som att ingenting, det är en sekina från Allah som kommer från ovan, den bara lugnade ner mig. Så hela resan jag var aldrig orolig, ingenting. Jag visste varför jag var där. Jag var där för att hjälpa folk. Jag var där för att, du vet, ta pengarna från A till B. Jag tänkte, Det var bara, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Utan tvekan. Det är från Allah. Så man får ett lugn för att jag tror att många kan skriva under på det som har varit. Det kan vara prövningar som också har hänt efteråt på grund av att man har gjort de här resorna och så vidare. Eller när man var där. Alhamdulillah, vi har haft, inshallah, åkt med den avsikten och vi har rent mjöl i påsen. Vad vi har gjort där och så vidare. Så att man kände sig lugn hela tiden. Vi blev stoppade, kommer ihåg, vi blev stoppade till och med av IS i en vägspärr.
Det här var innan de blev kända.
Okej. Okay.
Och de såg Chaman, han hade långt hår. Jag tänkte han ser ut som oss. Släpp förbi dem. Och de såg vi var utlänningar, de var från Tunisien också. Jag hälsade på dem från Tunisien. De släppte förbi oss. Då fanns de i det området. Då fanns även Bashar Assad var kvar i Idlib. Och det var inte så som det är nu. Men när vi åkte, du vet, där vi åkte då och arbetade och delade ut, det var precis på fronten. Mot Bashar Assads armé, för han var kvar där då. Så ibland det kunde vara, vi åker från ett hus till ett annat hus, som säger ducka, det finns prickskyttar som sitter här.
Mm.
Så även han som kör, han kollar inte på vägen. Han gasar och kollar bara så att inte, ifall de skjuter, att den ska gå över honom. Och vi ligger i baksätet och sen säger Khalat, nu kan ni titta upp. Och varför vi var där, för att folk bodde kvar där. Folk som inte kunde fly.
Exakt.
Du vet, det kan vara en lite fattigare familj. Vart ska de någonstans?
De har inga pengar.
De vill inte bo i ett flyktingläger ibland. Han tänker, jag bor kvar i mitt hus, jag dör här. Mm. Om det händer så. Subhanallah. Återigen, som vi ser våra syskon i Gaza nu. Israelerna säger åt dem att evakuera. Och palestinerna vet vad evakuera betyder. Mm. De har blivit fördrivna förut. Många som bor i Gaza har redan blivit fördrivna från andra ställen.
Exakt.
Så när israelerna säger evakuera, många tänker nej. Vi dör här. Mm. Vi ska ingenstans. Det har hänt oss förut. Den här etniska rensningen som pågår. Det är något som händer i krig. Man vill fördriva folk. Ta över mark. Och vissa tänker att jag ska stanna kvar.
Så. Mm.
Vilka, om inte Syrien var det svåraste. Vart var det svåraste resan? Eller den svåraste?
Jag tror vi har säkert olika.
Du får se. Vilka länder har ni varit? Du har nämnt Somalia,
vi har varit i Malawi också.
Malawi.
Malawi är ett av världens fattigaste länder. Definitivt ett av Afrikas fattigaste länder.
Vad var ert projekt där?
Det var faktiskt då att gräva brunnar. Vi hade ett brunnprojekt som vi initierade i Malawi också. Och jag åkte dit 2021. Sommaren 2021. Jag åkte dit. Vi hade haft en annan broder som var på plats några år innan också. Som hade gjort en lägesanalys. Bara hur, vad som behövs där och så. Men sen tänkte vi måste också åka på plats om vi ska ha ett stort brunnprojekt där. Alhamdulillah, vi har grävt hundratals brunnar där. Stora brunnar.
Kan man fortfarande än idag via er bygga brunnar där?
Just nu, vi har pausat det projektet.
Mm.
Bara för att priserna har höjts. Du vet, sen när prishöjningen, diesel har blivit, du vet, så här, allt har blivit dyrt. Så att de kör ut de här stora maskinerna för att gräva. Priserna har höjts med kanske 25%, 30%. Så anledningen till varför vi har pausat nu, det är bara för att gå igenom och säkerställa att vi kan fortsätta med de här projekten utan att priserna rinner iväg.
Byggde ni inte moskéer där?
Nej, vi har inte byggt.
Vilket land?
Vi bygger inte moskéer.
Inte ni, men det var i Malawi man kunde bygga moskéer, eller hur?
Exakt, vi har haft.
Vi har byggt moské i Malawi.
Det är vissa privata personer alltså, som vi känner.
Ja,
som har byggt
det var en broder som gick bort här,
Allah yarhamu,
en broders lillebror här.
Ja.
Och då byggde vi ju i Malawi. Exakt. Det var inte så dyrt, det var någon så här
150 000.
Jag tror vi byggde två till och med, en annan bror som gick bort också.
Ja, exakt, vi har byggt, det stämmer, vi har byggt två. Och jag tror att vi också grävde brunnar i samband med moskébygget.
Ungefär 150 000 kronor kunde vi bygga en moské för.
Ja.
Subhanallah.
I Malawi i alla fall, jag skulle säga personligen att det var, jag har aldrig sett misär på den här nivån i mitt liv. Aldrig. Alltså, det jag har sett på film, det var nästan som att jag fick se det på riktigt. Och vi vet alla, det som finns på film oftast det är
tillgjort.
Det kan vara tillgjort, men det här var på en annan nivå.
Men det var inte krig?
Nej, det var bara fattigdom. Extrem fattigdom. Så pass fattigt att du ser framför dig folk dricker vatten från smutsiga pölar.
Alltså fanns det infrastruktur, vägar?
Ingen infrastruktur. Till exempel när jag skulle åka ut för att kolla på marken där vi skulle gräva två stora brunnar. Det tog mig kanske nästan en timme på dåliga vägar. Det var bara guppar. Alltså, det var svårt att ta sig fram. Tills jag kom fram, jag vet inte vart jag var ens någonstans. Alltså, jag var mitt ute i ingenstans. Och jag tänkte, hamdulillah ändå, att det här vi ska gräva brunnar. För det är exakt här det behövs ju. Och det var misär på en annan nivå. Hur folk hade det. Barn som går barfota, de har bokstavligen inte kläder.
Hade du internet? Nej.
Nej, alltså nej, jag hade inte internet. Kanske bröderna som var med mig eventuellt hade någonting där, men folk hade inte ens telefoner där vi var. Om det var någon som hade telefon, det kanske var, du vet, hövdingen, du vet, i byn som hade telefon. För jag såg inga elledningar. De hade inte ens elektricitet. Det var sjukt. Så den som ens hade telefon, han kanske hade den här gamla Nokian, du vet. Innan de här 3310, du vet, ännu äldre. Det var den där telefonen. Nej, det var misär på en annan nivå.
Malawi. Abdelwali berättade också det när han var där. Man var ju också där. Samma sak.
Det var han som hjälpte flera också att man skulle kunna bygga även moskéer.
Exakt,
för de som
exakt,
ville.
Precis.
Ja. Men, Malawi, har ni varit på andra platser?
Ja, vi har varit, som jag berättade i början, för mig personligen, jag har inte varit i Malawi.
Om vi ska prata om alla platser och allt nu, det blir väldigt mycket.
Ja.
Men det är mer för, jag vill att folk ska höra det här.
Mm.
För oss som inte åker på de här resorna, vi som är i Sverige till exempel, Swisha, vi vet inte alltid hur det är. Det är lite som vi brukar ta upp det här med podden. Vi får råd ibland, kan ni inte släppa ett avsnitt varje dag? Det funkar inte riktigt så. Det fungerar inte på det sättet. Och jag vill att folk ska få ett motivation, inspiration, förståelse också. Att folk kan inte göra allting. De gör det de kan i den mån de kan. Och låt oss hjälpas åt tillsammans. Och alhamdulillah, må Allah belöna alla där ute som har varit med och bidragit. Amen. Och hjälpt till. Amen. Och spridit vidare reklam och det goda ordet. Och mashallah, tabarakallah. Men jag tänker så här, du var nyligen i Marokko. Det var din sista resa, eller hur?
Marokko, det var en jordbävning. För mig, det var inte... Det var ganska, du vet, man har varit i den här delen av världen många gånger och så. För mig, det var inte... Och många har varit där. Och det var folk som var drabbade och hade det väldigt svårt. Men du vet, vissa resor och måla underlätta för dem. Alhamdulillah, det har kommit mycket hjälp.
Också, det
har kommit mycket hjälp, alhamdulillah. Och många man stötte på, deras styrka, den var imponerande också. Faktiskt, hur de tog att det hade blivit en jordbävning. Men du vet, det här är människor som lever i ett land, de är i sitt land. Det som påverkade mig väldigt hårt faktiskt av alla resor, det var när vi var på gränsen till Burma. Med våra, som jag pratade om i början av avsnittet, med våra Rohingya-syskon. För att de här människorna, subhanallah, de fördrivs från Burma. De var inte välkomna i Bangladesh. Och de levde i ett ingenmansland där, i ett flyktingläger. Och deras förhållande var jättesvårt. Och de ville bara hem. Men de kunde inte gå hem. Och det som burmanesiska militären och vissa miliser hade utsatt dem för när de berättade. Hade du inte hört det från så här många platser och många historier, då hade du tänkt att de ljuger.
Mm.
Bränt upp deras hem, bränt upp barn, våldtagit kvinnorna framför deras barn.
Mm.
Och sen fördrivit dem och de har vandrat genom djungeln. En av bröderna jag var med där, en turkisk broder som jag lärde känna där. Han gick med en kamera den vägen som de hade flytt. Och han mötte folk fortfarande som höll på att fly. Du vet, de går igenom, de simmar igenom. Satte sig på båtar. Vissa simmade över sådana här små sjöar i djungeln. Och du vet, de bor i de här flyktinglägren som Chama nämnde. Det är ungefär 1 miljon människor, kanske fler, som bor i det här flyktinglägren. Folk vet inte hur många det är ens. Och du vet... De kan inte bo kvar. De har ingen framtid i Bangladesh. Man har sagt att ni kommer inte få vara här. De kan inte flytta hem. Och när vi gick där, vet du, det var regnperiod. När vi gick runt. För jag lärde känna en turk. Jag bad i en moské. Och sen träffade en broder där. För man ser att han inte är därifrån. Så han var europeer, var turk. Så han tog med mig till några delar som de hade byggt i det här flyktinglägret. De hade byggt en skola, ett barnhem för de som var föräldralösa i det här flyktinglägret.
Mm.
Och det, vägarna är leriga och det regnade. Och vi var tvungna att hoppa över en så här, för det hade börjat rinna som en flod. Vi ramlade ner i floden. Och du vet, det gegget, vi kunde inte klättra upp. För du vet, det bara lossnar gegga. Och sen man kunde inte gå för det var så geggigt. Och jag tänkte, subhanallah, folk bor här. Hela tiden, året om. Det här är deras hem. Jag tyckte det var jobbigt att gå där i en dag. Den här turkiska brodern med Allah belöna, han kände alla där. Han hade varit där i 8 månader. Han åkte inte hem. Han brukade vara där, sova över där, gå dit, du vet. För att verkligen se till att projektet löpte på som det skulle. Men det jag ville säga var att, du vet, det finns något fenomen för folk som jobbar i olika områden med humanitärt bistånd och så. Att vissa blir väldigt motiverade när de ser folk och kommer med hjälp. Att säga, vi kan hjälpa folk, vi kan bidra mer. Och sen finns det ett annat fenomen, typ att om du ser mycket misär, att du kan bli så här, vad spelar det för roll? Oavsett vad vi gör, folk kommer ha en misär.
Det kommer inte hjälpa.
Det kommer inte hjälpa. Och efter den där resan, jag kände lite så. Typ så här, det spelar ingen roll vad vi gör här. De här människorna, de är världens mest förtryckta människor.
Det är det här jag vill fråga. Många kanske inte ens vet varför det här händer. Jag träffade ju folk, muslimer från Burma.
Det är många som bor i Saudiarabien.
Det heter ju något annat.
Myanmar.
I Medina, när jag pluggade. Och de berättade att de blev ju förtryckta för att de var muslimer.
Exakt.
Av buddhisterna, eller hur?
Enbart
på grund av att de var muslimer. Och de anser inte Rohingya var en del av Burma eller Myanmar.
Exakt.
Mm.
De säger att de här kom från Bangladesh. Egentligen de fördrevs från den här Arakan-staten redan innan det. I stridigheter på 1800-talet. Sen vissa kom tillbaka. Då säger de nej, de är inte en del av oss. Så det här är också en problematik med koloniala gränser. Du vet när länder har varit koloniserade. Hur man drar gränserna. Mm. Att folkslag hamnar ibland på olika sidor. Exakt. Av en gräns. Och Burma har aldrig, många av dem här har aldrig ens fått medborgarskap. Trots att de har bott i Burma, som har varit en stat, vi ser 80-90 år, har de bott där. Alltså de har bott där i 80-90 år. Och ändå inte fått medborgarskap, vissa av dem. Så de tillhör ingenting. Fast de är därifrån. Och vad vill jag säga? Men när du ser det här, du kan bli, du vet, du kan bli så här, vad ska man säga?
Du blir lite hopplös.
Hopplös, ja. Känner hopplöshet. Och alhamdulillah, här det, vår religion kommer in och hjälper. För innal amal och binniyat. Och vi kan bara göra det som vi kan göra och försöka korrigera vår avsikt, och handlingen bedöms ut med avsikten som profeten sallallahu
alaihi wasallam
sa. Men det är typ första gången jag kände så här hopplöshet. Och sen andra ställen har man ändå känt så att folk har varit i sitt land, de kanske kämpat, det har varit en svår situation, men de här människorna, det var så här, vart ska de? Vad kan vi göra för dem? Varför hjälper ingen dem? Varför kommer ingen och du vet hjälper dem att återvända till sitt hem?
De där frågorna kan jag förstå kan dyka upp för er som är där. Men jag tänker just för dig, personligen dig som jobbar som brandman här i Sverige och är ju i många krissituationer. Har det hjälpt dig? Har det inte hjälpt dig som person när du är i andra länder? Att du är van vid till exempel kris, akuta situationer, folk som råkar illa ut. Har det kunnat hjälpa dig?
Jag vet inte. Vi började med det här innan. Vi började innan jag ens jobbade som brandman.
Kanske
det har varit tvärtom i sådana fall. Det kanske har varit.
Jag vet att du har många historier från Sverige också. Ja. Men det är en annan gång. Men
utan, och sen kanske det kan bli en annan grej. Vet, när man jobbar med vissa saker. Jag kan tänka mig även sjukvårdspersonal. Och så man kan lära sig att stänga av. Och jobba. Och inte känna efter så mycket. Och då finns en risk att man kanske blir känslokall. Så det är alltid en sån här balans att när du ser människor, speciellt vi där korta stunder åker och med, vet, om vi tar doktor Mohib som exempel som jag nämnde, som jobbar 10 år i en krigszon. Du måste ha kunnat stänga av, hantera saker så att du inte går under eller som människa, så att du kan fortsätta nästa dag.
Jag ville fråga er om det här Marocko nu, om vi går tillbaka till Marocko jordbävningen. Såg ni videos, streamare? Folk som var youtuber, imamer och andra som streamade live i TikTok eller Instagram samtidigt som det skedde, jordbävningen skedde. Har ni sett dem?
Jag har sett
vissa, alltså vissa klipp.
De har klippt ihop ju. Hur folk har betett sig. Så de visar olika streamare.
Okay.
När det blir jordbävning, alltså såhär youtubare.
Mm.
När det blir när jordbävningen är igång. De säger inte såhär, subhanallah, la ila illallah, Allah, ingenting. De blir bara såhär rädda. Ah, vad, det är jordbävning. Mm. Och sen de har filmat. Nu jag ska inte säga att alla är så här.
Mm.
Det var bara en lärdom. Mm. Man filmat vissa som har haft lektion, föreläsning eller någonting. Live också.
Ja.
Det blir jordbävning och säger, typ, de bara lugna sig, la ila illallah, eller något liknande. Och helt i lugn och ro.
Mm. Mm.
Och det visar att, vad jag vill säga med det här, det är lätt att säga innan man dör, man ska säga la ila illallah, och när det är kaos, nämn Allah. Och du, nej. Ett tecken och bevis på det, kolla vad som händer. Vissa människor, även i kris, även när det blir jordbävning, även när det är, de har inte fått framgång i att åminnas Allah kanske.
Exakt.
Därför är det viktigt att alltid åminnas Allah, ha Allah i tankarna. Så när det väl händer,
att du får framgång,
att du får framgången att kunna säga de här sakerna. Eller det ligger som en vana där att subhanallah.
Exakt.
Eller Allahu Akbar eller liknande, att det finns, att det finns där.
Och den här vanan kommer inte förutom att du lever.
Det är det man måste, må Allah ge oss alla.
Det märker man när man besöker. Det är faktiskt en viktig punkt jag vill säga. Oavsett om det var våra syskon Rohingya eller i Syrien eller i Irak eller i Somalia, wallahi, man blir imponerad av människors iman.
Ja, subhanallah.
Du vet, det här vi gör, det är ingenting. Alltså wallahi, vi ser det som ingenting. Det människor går igenom. Det är en gåva för en själv att få gå och träffa människor och se och inspireras och komma tillbaka och tänka att subhanallah, vi har det fett bra.
Jag tror att det var en av mina jag ska säga om det var en av mina frågor, att typ största
lärdomarna.
Hur har det påverkat ens
men det är det, du vet, att man ser
har det påverkat ens tro.
Att man ser hur folk, du vet, förlitar sig på Allah. Du vet, jag fastnar kanske på det, men våra syskon Rohingya, en sa till mig, han sa, "Akhi, vi är här i det här flyktinglägret på grund av att vi är muslimer. Och vi fördrevs på grund av vår religion, och alhamdulillah, vi är fortfarande muslimer."
Alhamdulillah.
Förstår du? Och jag satt och tänkte, vad, kolla hur de bor, kolla, vad äter ni, du vet. Han sa, alhamdulillah, vi är muslimer. Vi kunde bort i våra hem och vi kunde fortsätta äta, men vi hade varit tvungna att gömma vår islam.
No.
Och sen, du vet, de hade byggt, bröderna hade byggt en liten plats de kunde be på. De gjorde adhan högt. Han bara, vi gör adhan högt här.
Alhamdulillah.
Förstår du? Så du vet, sådana saker som vi inte reflekterar över när vi sitter i Sverige och klagar så här, åh nej, någon kollar snett på mig på jobbet. Det var jobbigt och jag fick inte gå ut på rasten och be. Exakt. Du vet, sådana här grejer så som vi klagar om här. Man får perspektiv. Och det är något jag är tacksam för. Alhamdulillah.
Och om du fick ta med dig någonting som det här är den starkaste lärdomen av alla resor, av hela arbetet med välgörenhet. Sen har jag en till fråga som kommer till dokumentationen. Det kan vi avsluta med, inshallah.
Okay. Jag skulle säga personligen, det man har dragit mest nytta av, om jag skulle komprimera allt från första resan till den sista, från den första personen till den sista, jag skulle säga personligen, som Karim var inne på, det är deras iman och deras acceptans av Allahs öde. Vad de har fått gå igenom. Inte en enda person har ifrågasatt varför.
Varför händer det här med?
Varför händer det mig? Jag har träffat folk, familjen kanske har gått bort. Jag har träffat folk, de har inte en enda krona kvar. Deras hus, allt är borta. De förlorar allt. Vi kan inte relatera, alltså förlåt. Jag vill ändå säga det, även jag. Vi kan inte relatera till de här grejerna. Det är inte ens trauma, det är ett nytt ord. Att allt försvinner och ändå, subhanallah, du klagar inte. Du säger inte, varför jag, varför inte de där? Alltid, alhamdulillah. Acceptera Allahs öde. Och för mig,
fram och
det där för mig, att bara se det där, det är det som stärker mig.
Ja.
Det är det som stärker
det här, mig. Du vet, dina iman har satt sig i hjärtat på dig.
Ja.
Det är inte ett skal eller en mask eller en stil.
Det är inte teori, utan det är praktiskt.
Det är iman. Wallah, jag kom bara att tänka på, medan Shama pratade, en man vi frågade, han hade hjälpt oss med ärenden, det var i Syrien. Tagit oss, skjutsat oss hit, och vi visste att han var i behov. Så vi tänkte vi ska ge han lite, du vet, för vi gav typ 100 dollar, 200 dollar gav vi till folk som bidrag, så vi tänkte vi ger honom ett bidrag också. Han är i behov. Vet du vad han säger till oss? Det är sånt här du läser om typ så här, i Sira.
Ja, exakt.
Han bara, jag klarar mig, men det finns en familj här uppe som är i behov. Jag ska ta er till dem, ge den till dem. Förstår du? Och ja, vi visste att han var i behov. Subhanallah. Och ändå, du vet, i den där situationen, tänk att det finns någon som är i mer behov än mig. Mm. Gå till honom istället.
Ni har hört den här hadisen om att en troendes tillstånd är
förundransvärt. Allahu Akbar.
Om det går bra för han, han är tacksam. Och det är bra för han. Och om han drabbas av någonting och är motgången något, så är han tålmodig. Och det är också bra för han. Så den troende, den riktiga troende, sant troende, han är alltid ett bra tillstånd oavsett vad som händer han. Men det är lite som du sa, jag ska ta med mig det här, man får perspektiv på saker och ting. Vi kan ibland klaga för mycket över små saker och vi har det väldigt bra och vi glömmer bort det ibland att vi har tak över huvudet hela tiden och kallt vatten att dricka. Vi har mat på bordet, vi har kläder för vinter, vår, sommar, för alla tider. Subhanallah, Allah har underlättat mycket för oss och därför måste vi också vara väldigt tacksamma för det. För som alla säger, om vi är tacksamma så kommer jag ge er mer om vi är tacksamma. Exakt. Och vi, självklart, vi kommer att frågas om det som vi har fått. Det som vi har fått här på jorden kommer vi frågas om. Den mat vi har ätit, de kläder vi har fått. Allt. Hur har vi förvaltat det, hur har vi bevarat det, vad har vi gjort med det? Subhanallah. För att inte göra det för långt. Jag hoppas att det här inspirerar andra att stötta, att bidra, att hjälpa till, att kanske börja själv arbeta med det, hjälpa de organisationer som finns.
För det finns många som har, mashallah, syskon, du vet, det behöver inte vara att man gör exakt samma sak som vi gör. Du vet, syskon har startat föreningar i sina hemmatrakter, hjälper till med, du vet, läxläsning, idrottsföreningar,
går ut och nattvandring,
jättebra olika projekt som folk har dragit igång, så inshallah att det kan inspirera folk
att vara en god själ där ute och hjälpa till. Jag tänkte, det finns en vers som jag tänkte på också i början av surat al-Baqara, att de som tror, yani alladina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, att just i början på en gång i surat al-Baqara så nämns det de som tror på al-ghayb, alltså det dolda som är dolt för människor, och som förrättar bönen och som ger av vad vi har skänkt dem. De ger det som Allah har skänkt dem i försörjning. Nämns precis bredvid bönen. Det är ingen liten grej. Det är inte en sån här grej. Man gör så här. Alltså det är stort. Att vara med och ge. Att bidra. Att skänka välgörenhet. Hjälpa andra. Det är en stor del av våran tro och våran religion. Och profeten, det har nämnts i hadis, att profeten alayhi salatu wassalam aldrig brukade säga nej om han frågades om någonting. Han sa inte nej, han gav om han kunde och hade. Jag ville avsluta med en sak. Och jag vet att folk säkert har massa andra frågor också som kan uppstå när man pratar om välgörenhet, dokumentation. Ni har en Instagram-sida. Vad heter En hjälpande hand? Jag själv följer den. Har ni Facebook-sida också? Ni har Facebook-sida.
Facebook. Och sen vi har precis börjat med TikTok också.
Mashallah, tabarakallah, ma'ala belöna. Just det, jag ser det i TikTok. Ibland man tar bild på utsatta människor. Alltså, hur ska jag säga det? Så att jag inte själv ser något fel. Alltså folk som, när ni åker till de här drabbade länderna, ni kanske tar bild på något barn, någon som har drabbats av de här motgångarna. Och vissa kan då tycka att det här är fel.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Det är ett dilemma.
Jag förstår deras reaktion. Jag förstår att man kan tänka utifrån, vad gör ni? Ni filmar en familj, ni filmar barn, kolla på deras situation. Alltså till att börja med, vi skulle aldrig filma om inte vi kollar först att det är okej.
Ja,
så att folk vet det, vi kliver inte bara in.
Vi kliver inte bara in.
Kamera kommer ut och bestämmer, vi ska filma. Och förlåt om jag avbröt dig, men du vet, fråga om vi får filma.
Ja.
Det är för att när vi dokumenterar, vi kanske visar en utdelning av 100.
Exakt.
Så det är en. Majoriteten, absoluta majoriteten har inte filmats. Någon filmas, två. Vi frågar om vi får filma. Och verkligen i frågan, det ska inte vara så här, om ni säger nej så.
Nej, utan det är en öppen fråga.
Det är helt öppet. Ja. Och vi förklarar varför också. Det är bra att folk ser tillståndet så att folk kan bidra. Så att de känner också att de gör någonting när de säger ja.
Exakt.
Men det är så vi människor fungerar. När vi ser, jag och många andra, så, alltså, ser man så ger man. Exakt. Ser man inte, så, bara så, ah, vi har hjälpt 100 pers, så här, bara en text, tack.
Nej, och det är svårt. Och vi vet, människor är känslostyrda varelser.
Mm.
Ibland vi behöver se något känsligt för att röras, för att bli engagerade. Och du vet, vi ser ju vår statistik på när vi får pengar och inte pengar.
Mm,
när folk swishar, vilka videos folk swishar på. Mm. Vi måste tänka lite så också. För att målet är att samla in till våra drabbade syskon. Vi måste också försöka påverka folk. Mm. Att folk känner det i hjärtat.
Och en viktig grej faktiskt också att tillägga. Till folk som undrar varför vi gör det. Jag kommer ihåg i början, det riktades väldigt mycket kritik. Varför vi gjorde det.
Mm.
Du vet... varför gör ni inte det i liksom alltså i hemlighet?
Ja.
Liksom, varför måste ni filma? Wallahi, jag vill ändå göra det här tydligt. Om inte vi hade behövt filma, om inte vi hade behövt visa, vi skulle aldrig göra det. Det finns inget syfte av att bara gå dit bara för att filma. Varför? Vi har även det här i islam, alhamdulillah. Vi har maslaha och mafsada. Du vet, det, du kan förklara kanske.
Alltså, vi kollar ibland på fördelar och nackdelar.
Vi överväger för- och nackdelar.
Nackdelar.
I det här fallet, vi har såklart övervägt att filma en liten del för att visa våra följare och alla andra vart pengarna går.
Mm.
Men också för att hjälpen ska kunna fortsätta och inshallah öka.
Mm.
För att folk bidrar när de ser. Och hade det inte varit för det syftet, vi hade aldrig behövt filma. Vi hade aldrig behövt dokumentera. Jag önskade att vi kunde gå dit bara med pengar. Och bara på plats utan att filma. Dela ut pengarna. Och göra dua för dem. Och sen och åka hem.
De här syftena är korrekta också enligt islam. Att exakt. Ibland man ger sadaqa välgörenhet där ingen ser.
Precis.
Men om jag nu vill få alla i ett visst rum och ge. Då kan jag ta fram framför alla. Ja. Bismillah, alla, jag är första som ger.
Ja.
Vilket då skapar
en reaktion
på de andra och de ger.
Exakt.
Förstår du? Och det är lite därför när jag skriver om folk som tar shahada, blir muslimer till exempel. Jag brukade ju inte skriva förut. Det är ju hur många som helst under årens gång som har blivit muslimer. Men när jag märkte när jag började skriva
och andra börjar komma fram
hur blir man muslim? Och jag ser det har gett en enorm effekt. Samma sak med umraresorna. Folk är alltid såhär, varför måste du filma att du har varit i Mekka? Nej, jag behöver inte filma att jag har varit i Mekka. Det handlar inte om mig. Folk vet att jag har varit där. Många vet. Mm. Utan det inspirerar andra ungdomar att bara, vänta. De här är ju som mig, ungdomar från förorten. Jag kan också åka dit. Det inspirerar ungdomarna att komma dit. Samma med dawa-resorna. De ser moskéer fyllda med ungdomar och folk blir glada. Vi vill också ha det. Så blir man bjuden till nästa stad. Det är en good purpose.
Och tänk dig så här, hade du gett pengar till en organisation som inte visade någonting?
Nej.
Du vet inte vilka
det hade varit svårt, nej.
Och du vet, för det var vår tanke i början, vi ska vara ärliga, och nu jag skrattar åt den. Vi tänkte så här, vi ska vara anonyma.
Exakt.
Tänk dig 2013, Syrien. Vi ska bara heta så här, Abu Fulan. Ingen ska veta vilka vi är, vi ska inte visa någonting. Vem ska skänka pengar till dig?
Nu folk... Kanske dina vänner, men...
Knappt så här, du vet. Och sen också sprida positiva grejer som du gör med dina sociala medier, som många andra gör. Det sprids så mycket knas, så mycket fasad på sociala medier.
Mm.
Folk blir också glada. När de ser grejer, du vet, utdelningar. De ser att man kan bidra. De swishar idag, de ser en utdelning imorgon.
Barn som blir glada när
barn som blir glada. Folk blir glada av det. Folk hör ju av sig och skriver fina saker.
Mm.
Folk blir verkligen alltså, berörda. Man ser i kommentarsfältet. För, alltså, det påverkar folk. Och jättemånga som skriver till oss. Kan vi vara med och på något sätt hjälpa till volontärt? Åka dit. Jag är läkare. Jag är ögonläkare. Jag är det ena. Jag är sjuksköterska. Alla vill åka ner. Alltså, det ger en positiv aura.
Mm.
Folk vill göra skejr.
Jag känner att det skakar. Jag vet att man skulle kunna prata länge som helst om det här. Och jag hoppas verkligen det inspirerar andra att kanske vilja vara med på i ett hörn i alla fall. Mm. Och hjälpa till och bidra. Eller att på vilket sätt som helst. En person ska inte tro att dens insats är för liten.
Exakt.
För att Allah ser hur mycket du kan ge. En person kanske har 2 kronor. och han ger hälften, ja. En krona. Det var det enda han hade. Är bättre än en som kanske är mångmiljonär och han ger 500 kronor. Förstår ni? Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han accepterar det goda vi gör och förlåter oss för de fel och misstag som vi hamnar i. Och profeten Ali salatu wasalam sa ju hadisen kullu bani adam khatta, att varje människa, Adams barn, varje människa felar och akhiru khatta'ina tawabun. Och de bästa av de som felar och hamnar i misstag är de som återvänder i ånger. Ingen är perfekt. Och jag vill att ni där ute hör det här. Ingen organisation är perfekt. Ingen i da'wa-fältet är perfekt. Ingen moské är perfekt. Ingen ledning är perfekt. Man gör det man kan. Man gör sitt yttersta. Och vi ber Allah om vägledning och hjälp. Jag tycker det var jätteviktigt, de här grejerna som ni berättar. Så att folk där ute som är med och bidrar och hjälper till får ett hum om hur det fungerar.
Och jag vill bara till, jag vet inte om vi nämnde det alls i alltså det är inte bara jag och Chama som jobbar.
Jag tänkte gå in på det också.
Vi har ju nämnt Sheikh Abdallah.
Sheikh Abdallah, flera andra. Vi är sju åtta bröder,
okay,
som jobbar med det. Och på grund av att vi är 7-8 stycken så kan vi göra det ideellt. Vissa bröder har hand om ekonomi, vissa har hand om
sociala medier,
vissa projektansvariga. Också har hand om olika projekt. Och alla försöker åka med på de här resorna och försöker hålla det så. Och sen har vi också massa syskon, Allah belönar dem,
amen,
som hjälper oss varje månad så att, med våra administrativa avgifter.
Exakt, det är en viktig punkt som vi inte har nämnt. För att vi hur gör vi till exempel när vi reser? Vilka pengar åker vi med när vi ska resa och vi gör det ena och det andra?
Det är en separat kassa.
Det är en separat kassa som har hjälpt oss.
Alla som är med måste i organisationen bidrar varje månad. Och sen ytterligare bröder som har valt att vara med just i den kassan. Så att vi inte rör
det andra. Får hjälp, de får belöning för allt som ni sen gör där borta. Exakt. Det här är jättebra kassa och jättefint initiativ. Det var bra att du nämnde.
Så jag vill bara tillägga det.
Sheikh Abdallah Swede, han har syns väldigt mycket tidigare videos om jag minns rätt. Och alhamdulillah, han är med. Och de andra bröderna, jag vet inte hur mycket de vill berätta, men de syns, de som finns med i era i sociala medier, alla belönar dem alla, och alla bröder syster som har bidragit där ute. Och jag tänker att vi knyter upp säcken här och ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa alla våra bröder och systrar vart de än befinner sig, att underlätta deras situation. Allahumma amin. Och subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Älskade lyssnare, glöm inte likea, dela, subscriba, kommentera, hjälp oss nu ut med de här avsnitten. Det är eran hjälp. Via Allah subhanahu wa ta'ala, därefter eran hjälp, syskon, att vi når ut och folk drar nytta och ni belönas av det. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu.